I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Han har spelat för både Djurgården och AIK. Dessutom IFK Norrköping och Assyriska. Han har varit proffs i Italien och Danmark. Och han spelade landslagsmatcher i samtliga åldersgrupper. Idag arbetar han som expertkommentator på Viasat och driver sitt egna bolag. Hör Martin Åslund berätta om sitt liv och karriär i veckans Holmgren-möter. Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss via Twitter. Niklas_Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren möter. Här, Niklas Holmgren möter Martin Åslund. God lyssning.
John Allan Martin Åslund, född den 10 november 1976 i Stockholm. Tjenare Martin.
Hej Niklas.
Och välkommen till Solna, säger jag till dig.
Jag känner mig hemma.
Ja, du gör ju det.
Alltså med den här utsikten blir det ju, ni som inte tittar eller kan se vad vi gör, vi sitter alltså med en utsikt som bara rika personer har råd med.
Vi tittar över ute, bort mot det rika Brommalandet där du bor numera, i Bromma.
Jaha, ja. Det är den nivån.
Ja. Mm. Ja, nej men Solna är ju naturligtvis ett ställe som du känner till för att det, ja, du är ju generationer AIK-are.
Absolut, jag har inte bott många år i Solna kommun, men Solna kommun är den kommun jag känner mig mest hemma i. Stockholm kanske ska till, alltså är bara nummer ett då, men Solna är absolut en, även om jag växte upp i Täby, Danderyd, så Solna var min kommun, för där jag spelade pappa fotboll och där jag kollat fotboll och där jag hängt, och Solna är fint.
Nu är det ju så här Martin, att du gjorde allsvensk debut i Djurgården. Du vann JSM-guld med Djurgården.
Var är du på väg?
Du har släktskap, alltså pappa och farbror som har spelat i AIK. Du har spelat i båda. Är du AIK-are eller är du djurgårdare?
Nästan oförskämd fråga här. Jag tror att jag är på bra humör då. Men jag är ju såklart jätte-AIK-are, och jag brukar hävda att det där är ett tonårsrebellskap, eller man behövde göra det, uppbrott på något sätt. Så det drev mig från AIK lite då. Nej, och det var faktiskt en av anledningarna att jag valde bort AIK just då, att jag var så väldigt trött på jämfört med min pappa, för jag spelade pojkjuniorlandslag, var iväg, och var vem var så var det Sanny Åslunds son. Det blev också värre av att jag var i samma landslag som Pierre Edström, som är Ralf Edströms son. Så han hade ju mycket värre än vad jag hade, för Ralf är ju en mycket större ikon än min far någonsin var. Men oss tillsammans buntade de ihop i varenda jävla stad vi var och spelade, ursäkta mitt språk här. Ja. Och skulle göra reportage på pappas söner, och äpplet faller inte långt från träden. Och det stod mig upp i halsen, och då hörde ramsan så här, Sunny Boy, och som var hans, det var pappas ramsa AIK. Det gjorde att jag bara, nej, det här, jag kan inte fortsätta det här spåret, jag måste göra något annat ändå. Dumt val, men man var ung och dum.
Det är många som har vittnat om det, att deras barn, ja, det har varit tufft för dem. Det har varit tufft för dem, man har haft en pappa som har varit så bra och så förknippad med framgång och med en viss sak, så att ja, de säger själva att de tror att deras söner har blivit lidande.
Absolut. Men det är ju en aspekt av det. Jag har haft nytta av det också. Jag menar, när det har gått tungt i perioder så har jag haft rådgivning i familjen som har varit av en annan dignitet än vad andra kan få. Jag har inte varit beroende av att höra av mig till en agent som sen ändå tänker mest på hur jag ska tjäna pengar och kanske inte hur jag ska bli bäst fotbollsspelare eller bäst människa, som det också handlar om. Så att jag, det finns två sidor av det. Jag brukar tänka så här också när man funderar i de banorna, att det var ännu värre för min lillebror som var 3 år yngre än mig, som också var på väg att bli en bra fotbollsspelare och inte räckte riktigt till med mina skador och andra saker och satsade på civil karriär istället. Men han var ju då inte bara min pappa, utan han hade en 3 år äldre brorsa och stod, alltså du vet, Nej, det var, så det kan alltid vara värre, Niklas.
Ja, jo, jag tänker på det. Zlatans söner, Henkes son. Du får ju hela din karriär för att leva i... Men det finns ju de som har lyckats. Maldini till exempel.
Och det blir fler och fler. Det var ju färre på den tiden, vill jag påstå. Men det blir fler och fler. Det är vanligare och vanligare att det finns ett arv. Och det betyder väl att dels att arvet av egenskaperna såklart är viktiga. Men också att man får helt enkelt en insikt och en skolning kanske som inte de som inte har spelat kan ge sig en boll. Så att det finns för- och nackdelar med allt. Jag tror att ändå att sammantaget är jag glad att min far har haft en karriär han har haft. Jag har haft mer fördelar än nackdelar av, tror jag.
Uppväxt i Enebyberg, åtminstone är det Enebyberg din moderklubb. Täby, Enebyberg.
Mm. Täby, alltså jag bodde i... vi flyttade runt lite fram tills jag var 6. Det var då pappa slutade spela fotboll.
Pappa var ju både i Espanyol och Werder Bremen.
Ja, och
Malmö.
Malmö, exakt. Och där är min lillebror ju född i Lund då. Men, nej, men absolut. Så att då bodde vi i Stocksund när jag slutade spela i Danderyd. Och så flyttade vi till Täby efter det. Och så bodde jag i Täby och spelade fotboll där. Och så gick jag till Enebyberg under de här, jag tror jag var 13. Så det är ju egentligen moderklubb hur man definierar det. Men Enebyberg är den fotbollsklubb som jag satt mig på kartan, tycker jag själv liksom. Så att det stämmer.
Ja, jag var ju ute och var konferensier när Enebyberg hade jubileum. Och du måste faktiskt säga, det är inte för att smörja dig, men du såg stark ut här. Det är bara något år sedan.
Jag var bättre på lägre nivå än högre nivå. Nej, men det var kul. Det var ute där. Det är magiskt.
Idyllisk idrottsplats.
Exakt. Ja. Och jag saknar det fortfarande. För Bromma, jag tycker jättemycket om Bromma där jag bor nu. Verkligen, på många sätt och vis. Men det finns inte samma idrottskänsla som det fanns. Den idrottsplatsen finns inte i Bromma.
Och du har ju ingen BP-kontakt heller, va?
Nej, nu har ju två barn spelat där.
Ja, men du hade ingen egen...
Nej, jag sa nej till dem alltid när jag var yngre. Det är ju lite samma folk som fortfarande kvar och jobbar i klubben som var på mig en gång i tiden. Men och BP har ju... Jag tycker BP står för en intressant omvandling faktiskt till det bättre. BP har haft många dåliga sidor. Jag tycker en del av dem behöver skalas av. Och man mer och mer får fram de bra sidorna av Brommapojkarna. Så att, jag har inget agg till BP. Det är trist bra med att bo där. Men det är inte samma mysiga idrottskänsla som det är runt Enebergs IP. Det finns alla idrottssamlade. Hockey, fotboll, tennis. Det finns orientering, friidrott. Och så allt finns i den där skogsdungen där uppe. Det är inte så vanligt i en närförort som Danderyd.
Men ni har ju Stora Mossen där uppe i Bromma.
Absolut, men det är ju mer en industri där, tycker jag. Faktiskt.
Fast det är många killar för detta fotbollsspelare som bor där. Melberg bor ju där, Antonelius bor där.
Antonelius bor just nu i Amsterdam.
Han bor i Amsterdam, men jag har varit hemma hos honom.
Majstorovic bor där. Ja, det är många gamla spelare som bor där. Absolut, men och det finns ju så... Alltså, det är jättefint Stora Mossen också, men det är ju inte samma idyll som det är på Enebyberg. Och jag menar, när BP tränar där med sin knatteverksamhet, det är ju fascinerande på sin sida. Men det är ju inte så idylliskt, utan det är ju mer, det är som sagt mer en industri. Det är fascinerande hur Tommy Söderström får ihop det där med typ, jag vet inte om det är 450 ungar som ska delas in varje år. Och du vet, varenda jävla kvadratcentimeter av den där planen är ockuperad på maximerat sätt. Det är ju fint på sitt sätt, men det är ju inte lika idylliskt som Enebyberg.
När du växte upp, de många olika sektioner på samma idrottsplats, var det självklart att det skulle bli fotboll? Arvet säger ju fotboll, men var det självklart för Martin?
Arvet säger fotboll främst. Pappa spelade ju ändå allsvenskan ishockey, alltså motsvarande elitserien då. Det var ju två serier på den tiden, så han hade ju någon ishockeybakgrund också. Och jag spelade ishockey högt upp i åldern också. Och egentligen så var jag väl bättre i ishockey än fotboll. Jag är ju byggd som hockeyspelare, så jag hade förmodligen klarat mig bättre i den aktiva karriären också. Men det som valde fotbollen, så nej, det var inte självklart. Att det blev fotboll det var en kreativare sport. Hockeyn är lite destruktivare och mycket mer fysiskt. Det är ju mindre ont att spela hockey, vill jag påstå. I varje fall gjorde det när man var 15-åring än fotboll. För det är så skyddad i hockey. Fotboll, så jag menar, får man en stämpling med de här skurdobbar på de här strumpskor som det alltid har varit. Menar, det är ju inget skydd. Det är ju fruktansvärt mycket ondare att göra en tackling liksom. Men hockeyn har en penalistisk mentalitet som inte följde mig i smaken på den tiden. Jag vet inte om det var så. Eller om det var bara mitt lag, det vet jag inte heller. Men
spelade du i Enebyberg då?
Jag spelade i Danderyd. Täby heter det slogs ihop där. Men då var ju bra klubb. Vi var ett av de bästa i Stockholm i vår åldersgrupp också. Så att, och det var Enebyberg i fotboll också. Så att, nej, det var inte självklart, men det var många faktorer som drev mig till fotboll till slut.
76, ja, men jag såg dig på fotbollsplanen. Du har ju en bra hockeyrumpa, du täcker ju bort dem alltså,
exakt.
Det är lite jäger över dig. Och då är fast på fotbollsplanen.
Exakt, du har inte tränat hockeyrumpan liksom. Förstår du hur jag har gjort det också? Det hade inte varit så snyggt, men jag hade varit bra hockey.
När gjorde du valet, det definitiva valet att nu går jag för fotbollen? Och vad var det, fanns det någonting som fällde avgörande?
Nej, men
någon speciell händelse?
Alltså det är nej, det var det är klart att det vägde över lite att jag kom med i stadslaget i fotboll. Jag skulle åka på uttagningen till motsvarande den här TV-pucken då. Och jag vet inte hur bra min chans var att komma med där, men det borde jag tyckte rimligtvis att det var bra där också. Eller större där än fotboll egentligen. Men det var väl en sak. Och sen var en sak var det jag nämnde tidigare, det här med att i fotbollen var det var kamratligare, schysstare, men så hockeyn var det en slags penalism som jag inte skrev under. Jag trivdes inte i den liksom. Och
vad menar du att det var liksom mera, var det mera...
Folk slog på varandra, de mobbades varandra på ett annat sätt. Det var mycket kamratligare i fotboll. Sen var ju också fotbollen lite kreativ. Jag menar, det belönades mer att vara kreativ i fotboll än vad det gjorde i hockey. I varje fall de tränare vi hade så pratades det mer om att ner med pucken och smälla på. Och jag är kreativt lag, konstigt nog. Jag kanske inte syns med min spelstil alltid, men jag har alltid gillat att tänka liksom mer om. Så att jag, nej men det var väl, och sen så, det är lite slumpfaktorer också, men det var en drivande faktor att jag trivdes bättre i kamratgänget i fotbollen liksom.
Och då var du, vilket, 15 år när du gjorde, tog
det slutgiltiga valet,
ja.
Du hade tippat åt fotbollen under ett års tid liksom.
Du kommer hit snyggt risslad, moderiktiga glasögon, kostym och det är möten och du har telefonen i högsta hugg när du kommer. Men vad jobbar Martin Åslund med idag? Ska vi ta det på en gång som folk undrar, vad gör han idag? Vad gör du idag Martin, förutom när du syns i tv?
Ja, det är en bra fråga, eller förlåt, det är en fråga som jag får av många. Ja. Jag förstår det, men jag jobbar ju, tv är ju för mig, jag älskar att jobba med tv, eller jag älskar att jobba med fotboll. Och tv och fotboll är den bästa kombinationen av att njuta av det. För att går in och jobbar i klubbar så vet jag ju av egen erfarenhet, eller förlåt, min fars egna erfarenhet som jag sett på nära håll, att det kan äta upp en. Och det trycket på en, den liksom njutningen blir uppäten av alltså hur stort det blir och yttre trycket och sådana faktorer. När man jobbar med det i tv är det väldigt rent. Det som kan få ner tv är ju att folk inte trivs i ruta. Jag trivs ju, jag är ju bevisligen lite narcissistiskt lagd, mer än vad jag trodde själv. Så jag trivs ju där. Och då blir liksom ett fantastiskt extra jobb att ha. Och jag skulle gärna ha det som heltidsjobb. Det är möjligt att man skulle tröttna på det om man bara gjorde det. Men den vidden av uppdrag finns ju inte. Så det är ju en ganska perfekt kombination för mig. Det jag gör bredvid, jag har ju en civilekonom. Jag är civilekonom. Jag har en kandidatexamen i finansiell ekonomi och läst på det då. Och det tog jag efter jag slutade spela. Ingen avancerad utbildning att ta, måste jag säga. Jag skulle egentligen bli läsa på KTH, datateknik eller arkitekt eller någonting när jag gick ur gymnasiet. Men det fick jag lägga ner när jag blev lite fotbollsspelare. Men jag hann börja på det. Jag måste säga att det var lite mer avancerat ändå än vad finansiell ekonomi är. Ska man vidare upp på det är det säkert också svårt. Nu rackar jag ner på någonting. Det känns väldigt fel. Det var inte min hand. Det jag tänkte säga var att jag jobbade lite med och kände på att vara anställd. Och så insåg jag att jag är så kallad icke-anställningsbar. Det vill säga jag har kommit lite för långt i livet i övrigt. Jag har lite för bra ekonomisk trygghet. Jag är inte kunnat stå beroende på något sätt. Inte ännu i alla fall. Men vid sidan, så att börja på den nivå jag skulle göra med de som var lite yngre, och för jämnåriga har jag kommit upp sig i karriären. Det var lite för stort steg för mig. Då kände jag att jag driver hellre egna affärer. Så att jag är egenföretagare och i år blir det stora genombrottet på det, tror jag. Vi har gjort några intressanta satsningar.
Vad är det inom finansiella världen, sa du? Men vad för någonting? Är det aktier eller vad är det?
Nej, absolut. Men låt oss återkomma till det om ett år, Niklas. När allting, då tror jag kan avslöja mer. Men
finansiella marknaden, vi nöjer oss med det då?
Det är en stor vikt. Det är ju involverat i allt vi gör. Ja. Det är involverat i vår tv-jobbande också, Niklas, såklart.
Vad heter ditt företag, eller dina företag?
Alltså jag har ju ett modebolag som kommer äga det mesta av vad jag kommer göra. Det heter Stad av Glas AB. Stad av Glas är en referens, en pretto-referens, likt som jag är ju rätt pretentiös, till en författare som heter Paul Auster som skrev en roman. Han skrev tre romaner i en tre noveller i en roman som heter New York-trilogin. Och den läste jag sådär 93-94. En ålder när jag blev så här hänförd av saker mycket lättare. Idag när jag läser den kan jag tycka att den är bra, men inte alls så bra som jag tyckte då. Men på något sätt så är det lite ett hommage till Paul Auster och den tid som var.
Okej, ja, det var ett företag det.
Ja, men det är det som är,
det är det som, ja, är, som är huvud,
det är, sen kan man, om man är intresserad kan man leta sig neråt i det under året där.
Ja, det kanske folk som hör av sig nu, ska du se. Ja. Undrar, vad kan Martin hjälpa mig här? Ja. Hur var du i skolan? Apropå att du läste vidare.
Nej, men jag var bra i skolan. Mm. Eller jag var riktigt bra i skolan, vill jag påstå. Nu kommer det säkert någon höra av sig. Men jag var bra i de ämnen som jag tyckte var viktiga. Typ matte, fysik och såna ämnen som jag var intresserad av. Var väldigt bra. Sen gick jag ut med hyfsade betyg. Men jag skrev bra högskoleprov. Så det var liksom aldrig intressant att någon har övre nivåer. Och det fanns de som var smartare än mig, självfallet. Men jag är nog en ganska bra kombination av IQ-smart, streetsmart, hyfsat socialt begåvad. Så att jag hade nog en bra förutsättning. Jag kan ju ångra lite, eller förlåt, ångra gör jag aldrig. Min fotbollskarriär är trots allt det bästa jag har gjort. Men det har ju satt stopp för en civil karriär. Så några av de jämnåriga kompisar jag har gjort fantastiska karriärer och gör jobb nu som är väldigt hårda, de jobbar ju mycket. Jag kan ju styra min arbetstid på ett annat sätt. Men de jobbar ju mycket, men de gör ju jävligt väldigt intressanta jobb. Och det kan bli lite avundsjuk på, att de har nått en nivå av kunskap och nätverk där de kan göra saker som är, det är riktigt utmanande. Medan jag kommer att nå dit, det är liksom för lång väg, om det ens går. Så att det har jag gått miste om lite för att jag blev fotbollsspelare.
Men vad läste du på gymnasiet då?
Teknisk linje, natur först och så bytte jag.
Fyra år teknisk.
Ja, det är tre år när jag
läste. Men så någon,
jag är inte ganska nu.
Gymnasieingenjör, ja.
Ja, man kunde ta ett fjärde år, men det var, jag började på KTH faktiskt. Ja. Och läste matematisk geometri och matematisk algebra heter det väl. Men jag fick hoppa av det därför att jag spelade Allsvenskan och jag hann bara inte liksom, tyvärr.
Ja, du berättade för mig när du kom in här och tittade på det. Jag är ju teknikintresserad, sorry. Jag älskar det här med teknik.
Och, ja, absolut. Ja. Ja, jag höll på mycket med data. Jag var ju den generationen där som började spela. Jag visade och spelade Doom hette det, innan man kunde spela online. Nu spelar ju folk COD och vad heter det här? Call of Duty det, och sen så Counter-Strike och sådana spel. Vi satt och spelade för, spel till det, Doom var det första, vill jag minnas, sen vid mitten av 90-talet. Då kunde man ju bara spela på lokala server. Då hade vi på skolan i Täby hade vi en väldigt fin, på den tekniska avdelningen, en bra datapark för det var på den tiden. Så vi satt där mellan rasterna och efter skolan och spelade dataspel mot varandra. Och det var, och så jag var ju med, och istället för att vi hade inte tv-spel när jag var liten, så hade vi DOS, alltså en PC. Så jag lärde mig grunderna i DOS, jag kunde faktiskt programmera i DOS när jag var yngre. Självlärd då, för att det var ju det enda sättet att spela dataspel. Mest om man har satt och stoppat i en kassett i Commodore eller spela Atari eller Amiga, så fick jag spela PC. Det gjorde att jag hade bra teknikintresse, bra teknikgrund för allting.
Mm. Men fotbollen, du var så bra i fotboll så att till slut gick det inte att kombinera med studier och liknande.
Jag var bra, precis. Ja, jag blev inte. Nej, men jag var absolut, för att inte varit alls bra relativt sett när jag var 14-15, så gick det väldigt fort när jag växte. Jag var väl aldrig riktigt liten, men jag var absolut inte stor heller, utan sen blev jag är ju rätt så stor för fotbollsspelare.
Ja, du är 186 cm.
Nej, jag är kortare.
Är du det?
Ja. Bra, den där siffran ska jag inte ändra på. Jag hade gärna varit 186.
Och då noterar jag att Sanni är 1,87.
Han är längre med,
ja. Och Sanni har 5A och du har 4A. Så jag tänkte, den där släktmiddagarna där, då är det där Sanni sätter fart, tänker jag. Då är en liten centimeter, en nål.
Nej, och mycket mer mål. Nej, men jag har bättre målsnitt i Ålandslaget än vad han har där.
Ja.
Vad var inne på? Nej, men
Jo, vi var inne på när du började växa, du började känna att det började ta fart fotbollen.
Nej, men exakt. Och då gick jag från att vara inte tidig i min ålder, alltså inte långt fram i min ålder, till att vara väldigt långt fram i min ålder. Så när vi var med och tog ut första pojklandslaget, så då kom jag med. Så då, jag var den enda i vår generation som var med i första läget, som blev någonting. De andra trappade av. Sen redan andra läget kom Kalle Corneliusson in och Fredrik Ljungberg in, tror jag. Så vi blev ju fler och fler. Men jag var helt plötsligt stickad från att inte vara, du vet, långt fram i min årskull till att vara en av de främsta i min årskull. Så det gick väldigt fort där. Så
var det på grund av att du växte? Var det fysiska då som var det avgörande?
Ja, eller? Det var en bärande del. Var det ju,
men det blev så att självförtroende också växte undan för undan?
Nej, men jag hade väl liksom kämpat och inte varit liksom, vad ska man säga, när man inte är stor så tvingas man leva med andra egenskaper när man spelar. Och när jag helt plötsligt blev stor och stark, Alltså jag är ju fortfarande stor och stark relativt. Det var jag i Allsvenskan också, men jag blev ju rätt stor och stark då. Så att de så här, Magnus Persson, Andreas Brännström och några i min åldersgrupp som var väldigt stora och tidiga, de kom jag i kapp. Inte riktigt lika stor, men nästan lika stor. Så deras fördel försvann lite. Och då tog jag mig förbi massa av de här spelarna som hade varit bra då. Så det var det. Så jag var aldrig kanonstor, men jag blev ju liksom stor som de andra. Sen är det alltid så här, det är diskussioner som pågår ju att ja, men det är alltid de stora som blir uttagna i pojkarnas lag och sådana grejer och tidigt fram. Men vet du vad, jag tycker det är en skillnad när en klubb tittar på talangutveckling. För då ska man titta på det långsiktiga. Men ett landslag ska alltid vara nuvärde. Mm. Så det spelar ingen roll. Det är ju en, bara för att ta en parallell till hur oviktigt ett pojklandslag är. En av mina största, alltså det jag mest ånger för när jag växte upp. Ånger fel ord. Jag har ingen ånger alls. Men jag skulle ändra på. Det är att ett pojklandslag, en landskamp, åkte och spelade pojklandslaget. Samtidigt hade jag biljett till den enda konserten Nirvana gav i Stockholm. Den biljetten gav jag bort en kompis. Så han fick se den enda konserten med en, du vet, som kulturell upplevelse. Vad spelade den här pojklandskampen med någon roll sen? Inte ett jävla piss. Den där konserten, där hade jag burit med mig för alltid. Så att någonstans, en pojklandskamp när man är 16 år, det betyder ju ingenting för en elitkarriär alls.
Men,
det kan nästan vara dumt. Ja. Det är bättre att få jaga. Jaga är alltid bra alltså.
Men det är ändå intressant att du säger det. För att jag menar, hade jag blivit uttagen till pojklandslaget, då hade det hade ju varit så stort för mig. Så hade
men det ju... var ju då där för mig också.
Men du fortfarande kommer ihåg att du lämnade bort Nirvana-biljetten. Ja, det är rätt så intressant tycker jag.
Det var ett självklart val för mig där då.
Ja.
Jag ångrar det efterhand. Därför att jag kunde ju varit utan den pojklandskampen. Den gjorde ju inte att jag blev elitspelare. Den upplevelsen hade jag gärna burit med mig. Men det var ju liksom, det är ingen viktig grej. Men parametern var i alla fall att det inte är viktigt att vara långt fram. Därför gick jag, och därför självklart för mig när du pratade om det här, för det var så vi kom in på det med skolan och det. Att det skulle bli, att fotbollen fick väga före skolan. Det började där och då. När jag började spela pojklandslag. Så hela min gymnasieperiod var präglad av att jag var borta väldigt mycket. Jag skolkade inte en sekund, men jag var borta och spelade fotbollen så mycket. Så det där och då gick det före. Jag har ändå klarat av en 3-årig gymnasieutbildning parallellt med att spela allsvensk fotboll. Det är ju inte möjligt idag. Så jag är väldigt tacksam för att jag inte blev bra som idag. För då hade man suttit där utan utbildning. Nu har jag, när jag skulle börja sluta spela fotboll, så kunde jag ju bara söka in var som helst. Mm. Därför jag hade ju en fullvärdig grundskoleutbildning med gymnasienivå och allting. De andra ska börja ta ett gymnasienivåer. För det är omöjligt idag om du är 17 år och spelar allsvenskan och går i skolan. Tyvärr. Så jag är väldigt tacksam för det. Så det var en bra kombo.
Ja, kan vi säga att du gjorde 14 U16, 7 U18 och 15 U21 förutom de 4 A. Så du har spelat i alla landslag.
Ja, jag har gjort alla landslag. Och för lite har jag gjort A-landskamper. Det är någonting jag sörjer mest liksom.
Jo, men skador kan man inte göra någonting åt. För vi får återkomma till det.
Där kan vi inte göra någonting åt det. Så det är självförvålat.
Men,
men det är en del av spelet.
Det är en del av spelet, ja. Ja, och sen då, så då du får den här enorma tillväxten på din karriär. Skjutsen i din karriär. Och väljer, kan välja och vraka bland anbud. Och väljer då med din AIK-bakgrund Djurgårdens IF. Det är ju åtminstone var ju nästan, det är en förbjuden flytt.
Ja, det är ju en svart tid i mitt liv.
Ja, nej, men det var ändå, du vinner JSM-guld med Djurgården 1994. 76 var du, var det Persson, vilka var han med?
Persson var inte med.
Var han i BP då eller?
Nej, han var i Djurgården, men han var inte med. Han var skadad och så var han desto nära ordinarie laget, det var inte jag.
Vilka var ni med som andra här JSM-guldet med?
Nej, det var ju bara jag som
blev något sånt.
Det var ju många som var ganska bra. Vi hade tre stycken juniorlands landslagsmän eller landslagspojkar.
Ja.
Kanske man säger, som inte var med och spelade slutspel eller spelade då, och jag var inte med under hela våren. Jag var bara med på hösten och spelade matchen. Det var en konstig flytt. Jag ångrar det. Det fanns skäl till det som jag redan gjort för tidigare med att jag ville bryta med min fars liksom aura. Jag kände juniorlagstränaren i Djurgården, var Sören Åkerby, Snuffe. Mm. Hade haft honom i landslaget. AIK, Djurgården gav mig dessutom, även om jag spelade min årlag så hade jag A-kontrakt. Det fick jag direkt där, det fick jag inte AIK. Och det var också en skillnad. Men visst, jag kunde ju välja att raka. Jag kunde ju gå till andra städer och så.
Det är lite provocerande.
Det var provocerande, ja. Det var dumt. Jag fick ju aldrig riktigt det skjutsen. man ska aldrig säga att man är någon tid var oönskad, men jag hade kunnat gjort det mycket bättre, och då hade mitt arv dessutom varit klanderfritt, och det sörjer jag såklart.
Men du fick göra allsvensk debut i Djurgården också. Jag har läst på att det var 1995. Det var 2-2 mot Västra Frölunda. Berätta, allsvensk debut, det är ändå gigantiskt.
Ja, det var ännu större förr. Alltså, ja, det är svårt att ens vara med. För det var ju bara 14 spelare som åkte matcherna, och en var målvakt. Ja. Två var målvakter, så det var 12 spelare. Så var det
och dessutom färre utlandsproffs och liknande. Så att, ja, 1995. Berätta hur när du fick reda på det och hur det var.
Jag hade ju ändå tränat ett helt år med A-laget och inte spelat matcher. Och borde ha varit med och spelat matcher redan innan det, för jag var så pass bra. Så att jag var inte så himla nervös faktiskt. Det är klart att man alltid är lite nervös där, men på något sätt så kände jag att jag räckte till liksom redan. Det hade jag redan bevisat för mig själv. Och det gjorde jag. Det låter ju som att jag var väldigt självsäker. Det var jag absolut inte. Men jag hade under hela hösten året innan varit bra nog för att vara med och spela, men inte fått det. Jag hade en tränare som inte riktigt liksom, han lät mig för jobba rätt hårt för att få chansen.
Vem var det?
Anders Grönhagen. Det är också att han gillade aldrig mig riktigt. Men samtidigt så jag vill också så här bestämt påstå att en spelare blir bra inte för att han får chansen. En spelare blir bra för att han tar chansen. Det motstånd som Anders då indirekt gav mig gjorde att jag hade en otrolig skjuts att vänta när jag väl fick chansen ordentligt av någon tränare som trodde på mig. Så någonstans så bevisade jag var så här, man kan aldrig skylla på det. Nej. När man inte lyckas. Nej. Man tar banne med chansen. Och jag fick jobba lite hårdare för att få möjlighet att ta den chansen i Djurgården, men det gjorde jag ju sen då.
Var det Gröning som gav dig din allsvenska debut?
Yes, det var det. Det var det. Och det var också han som gav mig första match från start, även om han blev att det var andra A-lagsspelare som sa till honom att jag skulle spela för att jag varit så bra, så det var ändå han som släppte fram mig, så att jag vill absolut inte lägga någon skuld på honom så här, på något sätt.
Sen så det var 95, sedan 96 så var du med och åkte ur allsvenska med Djurgården. Hur var den upplevelsen?
Surrealistisk, måste säga. Men och liksom så här, om man tar den narcissistiska synen på det, så var det ju också att jag fick, det var ju så här, det kulminerade lite där att jag inte fick spela under den tränaren vi hade då. Det var Grönhagen fortfarande. Jag spelade 8 matcher från start i året. Jag tror vi vann 6, spelade åren och förlorade en. Och vi vann typ 7 hela året. Att jag inte fick spela mer var en av anledningarna att vi inte åkte ur, vill jag påstå. Så att det var ju. Och sen så var det ju typiskt också för ett år när allt gick rätt året innan, så gick allt fel året efter. Samma lag kom ju, eller ett bättre lag var egentligen året efter, men sämre laget året innan kom till 5. Så att skillnaden första är ju små. Sen så var det allt rullade på åt rätt håll. Och jag var ju mest bitter för att jag inte fått spela mer. Och var rätt sur och rätt trött. Och liksom kunde väl inte riktigt ta till mig då. Jag ledde ju mest med dem som så vet, runt omkring. Som supportrar och anställda som det påverkar. För det är de direkt påverkar. Jag var ju rätt trött på den tränaren och ville bara därifrån. Liksom, så att... Så mig var det inte så på något sätt, jag kände inte själv personligen någon större liksom ånger över det, utan det var ju mest för dem runt omkring det kändes jobbigt liksom.
Jag läste någonstans i en artikel i samband med detta att du var ganska hård och du sa att tiden i Djurgården var en bortkastad tid.
Det sa jag efter, men det var ju lite för att jag upplevde att jag var mycket bättre, jag fick spela väldigt lite. Det när jag säger det så är det också invägt att alltså, jag borde ju aldrig ha varit där. Jag ska inte vara i Djurgården. Djurgårdsfansen gillade mig aldrig. Med all rätt. Herregud, varför ska de gilla mig? Jag är AIK-son liksom. Jag var uttalad AIK-are. Jag tycker det var inget agg till dem att de tyckte att jag inte skulle vara där.
Hur är relationerna till alltså när du sitter i TV då som AIK-are? Nu pratar du inte allsvensk fotboll, känner du att djurgårdarna är argare på dig än andra grupper, eller hur fungerar det där som för en expert i TV, så måste du ju tycka. Det är ju ditt jobb att tycka.
Absolut. Det är möjligt att Djurgården och Hammarby är lite hårda mot mig, men jag gillar det. Så här, jag har inte, det vill jag också verkligen vara klar med, jag har stor respekt för alla lags supportrar. Och utan Djurgården skulle inte AIK vara det är. Jag tycker samtidigt som jag tycker Djurgården är det lag som jag helst av allt inte vill ska vinna, så ändå Djurgården är det lag som betyder mest för mitt AIK-skap, alltså min som är AIK-are. Så det är ju ändå, det är ju tvillingbrorsan som man inte riktigt vill kännas vid, men ändå älskar någonstans liksom. Så att jag tycker väldigt mycket om Djurgården då. Det är märklig grej där. Jag kan inte riktigt sympatisera med de här som vill AIK, alltså vill att Djurgården ska spela division 1 helst, eller Hammarby. För mig är inte fotboll och AIK lika roligt om inte jag har Djurgården och Hammarby med. Och Göteborg med ett lag därefter, för de var så himla bra under 90-talet. Så det byggdes upp en slags anti-Göteborg också. Och så för mig är inte det här... Och därför också så här, jag har stor respekt för att de tyckte att jag inte skulle vara där. Jag liksom nästan tycker det är skönt att de tycker att jag inte ska vara där. Mm. Hade de accepterat mig så hade de inte varit riktigt djurgårdare. De ska inte hata mig, för där drar jag en gräns. Men de ska inte tycka om det, precis som de sitter med i tv. De ska inte tycka om mig, men säger jag bra grejer, då ska jag fanta mig och ha mod och säga det till mig, att säga att det här sa du bra. Och sen ska jag, tycker jag, vill jag vara tydlig med att jag är bra nog på att vara objektiv i varje given situation. Ingen människa är totalt objektiv. Alla människor är subjektiva i olika grader varje, för du har alltid tycker för någonting. Det finns alltid en bakgrund till allting. Så ingen klarar av att vara helt 100% objektiv. Min subjektivitet med AIK, det kommer alltid nagelfaras in i det minsta. Jag är inte dugg orolig för att den ska bli överdriven, alltså subjektiviteten. Därför att jag vet om att den kommer vara där. Sen har jag aldrig jobbat med AIK, men jag är rätt säker på att skulle jag kommentera ett AIK-Djurgården derby, så klarar jag av att sätta mina känslor på en sida och göra den objektiva analysen där och då i matchen.
Det kan ju till och med bli så. Det finns ju exempel på det, att de som har ett stort hjärta för ett lag blir mer negativa och tycker att det här är inte bra, och så det kan slå åt andra hållet.
Det kan
också
göra det, det tror jag inte heller gör för mig. För mig är det, för det är ju också en, jag vill inte kompensera det på något sätt. Sen är det så här, om jag kommer ju alltid när Zlatan Ibrahimovic spelar, jag kommenterar honom, vilja att det går bra för honom, och det kommer alltid på något sätt lysa igenom. Hur jävla objektiv är en, hur väldigt mycket objektiv jag än försöker vara, så kommer det på något sätt ändå komma igenom. Det kommer jag aldrig bortse ifrån. Men jag vill ligga så nära 100% objektivitet som jag bara kan. Jag tar tacksamt emot den kritik som framförs. Men man ska också veta det. Många hör av sig. Om jag kommenterar inte Milan, då är det ju ofta lika många interista och som milanister som hör av sig till mig och säger att jag håller på andra laget. Mm. Så någonstans så får man ju också... Alltså, folk som är supportrar är ju väldigt enögda. Och jag menar, det är en kille som skriver till mig som håller på Liverpool jättemycket, som är... Alltså, han verkar inte förstå, jag håller faktiskt på Liverpool. Det innebär inte att jag inte kan vara kritisk mot dem. Jag håller faktiskt på, jag tycker om Klopp. Men jag måste ju kunna vara kritisk för det liksom.
Vilket lag håller du på i Italien, dig och mig emellan?
Nej, jag ser gärna det, Napoli.
Napoli.
Jag tycker att det är, och det är jag inne på det här, när jag sitter i rutan och analyserar en match, så vill jag att alla som tittar ska ha ingångsvärda med mig. Jag förstår dem som inte vill vara lika öppna med det, eller som tycker annorlunda, men det är min bild av det. Sen tycker ju våra arbetsgivare inte om att vi alltid är det. Och det tyckte de inte om TV4 heller. Och då får jag ju respektera det såklart. Men jag sitter i TV och är håller på Napoli. Men när jag hyllar Napoli Sarri, så är inte det för att det är Napoli, utan det är för att Sarri gör ett fantastiskt jobb. För när Napoli hade Matt Sarri som tränare, så tyckte jag inte att det var bra nog. Så att jag var kritisk fast det gick bra. Men det glömmer folk sen. Nu sitter alla bara, nu hyllar du Sarri för att han är i Napoli. Nej, jag hyllar Sarri för att Sarri är... Vad är intressantast i fotbollsvärlden just nu?
Hur föddes kärleken till Napoli? Var det Maradona, eller var det att du var i Salerno som ligger 5 mil söder om Neapel?
De är ju konkurrerade i laget. Jag skulle säga så att de flesta som spelar i Salerno eller Salernitana som var där nere från höll på Napoli, och riktigt det här bland spelarna var inte riktigt samma, men de som höll på Salernitana på riktigt hatade Napoli. Så det var egentligen ett motsatsförhållande. Samma motsatsförhållande som kan tyckas lite underligt. Jag började heja Barcelona fast min pappa spelade spanjol. För att Maradona var min stora idol. Vi var där 84, jag fick träffa honom. Jag bildade nästan i knät på honom och sa grejer. För att pappas gamla lagkapten, för detta lagkapten han spelade spanjol, var också gammal Barcelona-ikon. Var tränare i Barcelona när Maradona kom dit. Så när han på en middag fick höra att Maradona var min stora idol, så han, vet du vad Martin, imorgon åker vi dit och träffa honom.
Men vilken tränare var det?
Romero.
Romero.
Luis, ja. José Luis Romero tror jag han heter. Ja. Jag har träffat honom efter det också, så det är pinsamt nog kommer jag inte exakt ihåg förnamnet, men jag för mig att det är José Luis Romero. Men vi var där dagen efter, träffade honom. Han gick till Napoli, så du är helt rätt ute, och de var bäst. Och jag gillade Kenny Dalglish.
Okej. Om vi går tillbaka till Martin Åslunds karriär då. Så 1997 så lämnade du Djurgården för IFK Norrköping. Berätta om den flytten.
Ett av mina bästa beslut jag har fattat i mitt idrottsliv. Det är verkligen en fin klubb att komma till, med extremt stor fotbollskunskap i väggarna, väggarna som jag tycker är ett kast uttryck, för det är lite klyschigt. Men det finns en kunskap,
kultur.
Ja, men kunskapen bland de som jobbar i klubben där, och det gör att liksom, det finns en bra miljö att utvecklas i. Det är en liten stad. Visst, det är en väldigt intresserad fotbollsstad, men det är inte alls samma tryck som spelar i storklubbarna. Så att en bra 16-17-åring idag som spelar i AIK Djurgården gått i Norrköping. Mycket bra, ska jag säga. Och dessutom, jag var där en väldigt bra klubbchef i Tommy Wiesel. Visserligen då en period när de hade varit en stor klubb och inte hade liksom, alltså, nya tider hade kommit, så det var svårt för dem att bli en stor klubb igen. Nu är de i topplag igen i och för sig, men det ser jag mer som en avvikande beteende. Jag tror att de får finna sig i mittenlag i framtiden och trots allt liksom. Men det var en mycket bra flytt. Jag fick chansen att spela ut på riktigt. Fick chansen att fokusera på fotboll bara. I Stockholm är det trots allt, även om jag inte var någon som hade problem med alkohol eller var ute, så på det sättet så är det ändå så mycket annat som drar här. Som gör att, jag menar, det är kompisar, som det är konserter, det är kaffe, det är restauranger, det är, där är det ju liksom ganska lugnt. Och det är fotboll som är i fokus. Så att det var väldigt bra flytt för min del. Och det hade en otroligt bra utveckling de två åren jag var där. Då var det också det jag menade lite, att jag hade inte fått chansen tidigare. Och då kan man tycka att sådär, att, ja, men okej, men vad gjorde jag när jag inte fick chansen? Jo, jag tränade hårdare och ansamlade det där steget. Så när jag väl fick chansen att ta steget, då gick det väldigt, väldigt fort. Så folk blev nog förvånade över att jag, du vet, för att inte varit ordinarie U21, spelade i A-landslaget ett och ett halvt år senare, ett år och 8-9 månader senare, så var med och gjorde en A-landskamp från start. Men det var ju som, det kom ikapp då. Man får den utveckling man förtjänar. Man får den, förstår jag menar, det går inte att skylla på att man inte får chansen. Nej, men då tränar man lite hårdare. För förr eller senare får du chansen. Och då är jag ännu bättre. Och då tog jag de stegen.
Tränare i Norrköping?
Jag hade Colin Toll först. En otroligt primitiv fotbollssyn. Men väldigt bra som instruktör. Väldigt bra som ledare. Vi hade varit duster. Men han, jag lärde mig mycket av honom, vill jag påstå. Sen fick jag Olle Nordin som tränare. Där då lärde jag mig att vara proffs på riktigt. Olle var den första som satte mig liksom i en hård träning. Det var också en anledning till att jag tog steget. Olle hade kanske inte de här stora, han var ju inte dålig i fotbollskunskaperna, men det fanns andra tränare som lärde mig mer om fotboll. Men Olle lärde mig att träna och vara ett proffs. Och det var också en anledning till att jag tog det steget. Att jag liksom, jag gick ner lite vikt. Jag tränade mer uthållighet. Fotbollen gick ju från att vara en liksom en teknisk, speltaktisk, fin fotboll till bli den uthålliga sport det är idag. Där tog det väldigt stora steg under några år. Och det var Olle som hjälpte mig väldigt mycket med att ta de stegen.
Det blev 2 år i Norrköping, vad minns du bäst av 97 och 98?
Alltså jag minns ju, jag har bara bra minnen av klubben. Som sagt, jag har väldigt bra minnen av det och alla de bitarna. Och det är klart att som 21-åring får debutera från start i en riktig landskamp, EM-kval.
EM-kval borta mot Bulgarien i oktober 98.
Exakt, och det är inte så här, där och då så var det stort. Men jag kan ju säga efterhand nu när man ser ungdomar som tränar och de här supertalangerna man pratar om, att debutera så tidigt, det är ju ändå rätt, det säger någonting om vad man var liksom ändå. Så att det var mäktigt. Norrköping har mycket att tacka för, som sagt. Det är andra klubben i Sverige alla gånger hela tiden efter AIK, såklart.
Apropå unga och AIK, vad säger du om Isak förresten?
Fantastiskt. Och bra på sådana fina saker som jag älskar i fotboll. För mig är fotboll inte vad man kan göra med en boll i finter eller jonglera. Eller, det handlar heller inte om hur bra man är på att dribbla. Det är väldigt få spelare på elitfotboll som dribblar. Fotboll handlar om att röra sig, släppa bollen och orka röra sig mycket och snabbt. Isak är snabb nog, han kan bli snabbare. Han är väldigt rörlig, extremt bra sett vad han har spelat någonstans i synnerhet. Alltså det är inget ont om AIK, men det är fortfarande AIK och ungdomsfotboll han har spelat. Så extremt bra hur han ska röra sig, när han är spelbar, timingen, allting. Väldigt bra funktionell teknik. Alltså det är ju en otrolig råtalang. Alltså fantastisk är det. Men det är långt kvar. Men råämnet är bland det bästa jag stött på någonsin.
Detta om detta. För nu ska vi ta oss tillbaka till AIK. För nu kommer du 1999 hem till fadershuset. För det är ett bra uttryck.
Det är det absolut.
Ja.
Det var en härlig... Ekonomiskt var det ett av de sämsta besluten jag fattat.
Var det Stefan Söderberg förhandlade med, eller?
Ja, exakt. Ja, Stefan var en skicklig förhandlare. Jag förhandlade inte alls, det gjorde min agent då, men och jag fick en bra lön för att vara i Sverige.
Så ja, vad hade du för agent?
Kent Karlsson. Jag hade bara ekonomiskt 10 gånger bättre anbud att välja på och valde bort det, dumt nog. För man kan alltid välja de andra och så komma tillbaka. Mm. För det hade också, det var inte Kina det handlade om, utan det var toppklubbar, eller förlåt, det var mittenlag i Premier League med toppligor att välja på. Det var i Serie B för visst lag som var Hellas Verona, hon ledde Serie B så kom in sent. Så det var bra lag.
Vilka Premier League var lag var det?
Tottenham och Blackburn.
Oh.
Mm. Båda två skulle köpa mig som en chansning. Det var det som fick mig backa lite. Men herregud, vad har jag riskat? Jag hade kunnat gå dit och tränat. Och kanske, som jag nu har lärt mig, så behöver man vara i bättre miljö om man har stor talang. För det är där skillnaden märks. Om du sätter ner Isak i division 2 så kommer han se bra ut. Men det kommer inte vara, skillnaden kommer inte vara lika stor som du spelar honom i Dortmund. För att Tepes var nyttig av sina stora... Alltså, det är ju möjligt att jag hade flugit högre med större egenskap. Vem vet liksom. Mm. Och hade jag misslyckats och inte fått spela, vilket jag var rädd för då, bara 17 hade jag bara vänt hem liksom. Mm. Det hade ju varit världens lär. Och så dessutom hade jag blivit ekonomiskt oberoende på kuppen. Eller snudd på. Jag har ganska dyra levnadsvanor.
Ja, så är det så.
Det var ett skämt.
Nej, vad var det? Vad är det? men ändå till AIK. Och det måste väl ändå kännas... jag förstår att det kändes speciellt att då äntligen få trä på sig AIK-tröjan och gå in på Råsunda.
Verkligen, verkligen. Och man ska också komma ihåg då i det beslutet jag tog, att AIK stod... Jag menar, jag blev ju lovad, inte för egen del guld och gröna skogar, men för klubbens del guld och gröna skogar.
Champions League stod på dörren.
Och... Exakt, Stefan Söderberg, Sunne Hellström, men det fanns ju oändligt med pengar. Alltså, det är 2 år senare när min far tillträdde med pengarna borta. De hade ju bränt, alltså... Det är förmodligen ett motstycke i svensk fotbollshistoria vad Sunne och Stefan gjorde av med där under några år. Som gjorde att vi fick börja, med, liksom börja om. Och då, där och då borde man ju ha lämnat. För att min karriär blir lidande av det. Men ja, det är en annan sak. Jag gillar AIK. Jag ångrar inte det. Jag har lärt mig så mycket av livet och av de perioderna AIK. Och det var en väldigt tuff period. Det var extremt krävande. Jag brukar alltid säga så här. Vi, AIK får ju beröm de senaste åren för kommit 3 och sådana grejer. Ni, 2001, kom i 3 allsvenskan. Vi kom 3 poäng bakom de som vann. Det var tyvärr Djurgården, så det var lite smolket. Gjorde det väl helt värre. Men vi förlorade en cupfinal på 12 straffar. Vi var mot Elfsborg. Vi åkte ut mot Troja i UEFA-cupen. Vi hade 1-1 hemma mot dem. Vi förlorade 2-1 borta. Vi pressade dem ordentligt. De slog ut Newcastle omgången efter. Så vi gjorde en kanonsång. Jag har aldrig fått ta så mycket skit som vi fick det året. Vi var så dåliga i folks och supportras ögon. En sån säsong har inte AIK haft typ sen dess. Man vann guldet 2009 som var bättre. Men det fanns ingen gräns för den press vi stod inför. Och den var inte skälig. Och den var ju direkt hämmande för alla som spelade det här, för utvecklingens skull, som spelare. Men som människa har jag lärt mig så otroligt mycket om mig själv. Om folk runt omkring mig. Vad jag lite kan lita på. Vad jag ska bry mig om. Det är också det som när vi sitter i tv. Du vet, vi får ju ta en del skit emellanåt. Alltså det är ju ingenting i närheten man fick ta de här åren. Så sånt där rinner bara av mig. Jag har lärt mig att hålla isär sak person på ett sätt som jag har nytta av i resten av mitt liv. Så att som personutveckling så är det bästa beslutet jag har tagit. Jag ville spela AIK i mitt liv. Jag fick vara där i AIK och spela Champions League. Skador och skit och allt som hände. Sånt kan man inte förutse. Så att jag ångrar ändå inte det beslutet. Men ekonomiskt så är det det sämsta beslutet någon som har fattat. Men det är en annan sak.
Jag tittar ändå här. Dina meriter i AIK, det är stora silvret 99, det är lilla silvret 00 och 01 som du var inne på, det är svenska cupvinst 99, och det kommer dessutom 2 i svenska cupen både 00, 01 och 02, så att det är ju ändå, ni håller ju väl framme där.
Absolut, spela Champions League, vi åkte spela Europa varje år, vi åkte ut mot Troja, Valencia, Fenerbahce, så att vi gick ju så långt man kunde, så att det var ju med svenska mått med att alltså de första 5 åren AIK är ju 5 år som är väldigt, väldigt, väldigt framgångsrika för AIK och AIKs historia. Men jag ångrar inte som sagt. Men det kunde och det borde ha varit bättre. Det är jag den första att erkänna. Vi borde kunna ha vunnit åt de här åren. Framförallt 99 så slängde vi bort det på ett sätt som det gör ont i mig än idag, för vi var bäst. Vi skulle ha vunnit det.
Var det så att Champions League tog för mycket kraft? Eller?
Ja, och det blev... Ja, det gjorde det. Och vi, framförallt så tror jag vi tappade fokus. Och det tycker jag kom från ledarhåll rätt mycket. Vi slutade rotera. Vi hade roterat jätteframgångsrikt när vi tog oss Champions League. Slutade göra det. Och där och då så tog spelarna slut lite. Och för mig var det ju direkt... Jag kom inte bara för skada. Jag var ju skadad i 8 månader i året. Så jag kom inte precis tillbaka till skadade här. Och jag hade ju gärna sett dessutom att jag fick mer speltid. Men vi skulle roterat mer, för jag tror att det hade varit en stor skillnad. Det går inte att spela på samma spelare som vi började göra med när vi gick in i Champions League-gruppen av någon anledning. Vi ledde med 6 poäng när Champions League-gruppen började. Och förlorade sen på ett felaktigt godkänt offside-mål för Helsingborg mot Göteborg. Men ändå, där skulle, vi kan inte skylla på domaren. Vi slängde bort det där och det gör ont än idag. De andra åren var vi nära, men aldrig riktigt så nära. Vi var bäst 99. Att inte vinna var dåligt.
Du, det finns en uppblåst, men det var uppblåst då, en händelse mellan dig och Stuart Baxter. Det var väl inför Fiorentina-matchen i Champions League. Så här med många års, nu är det preskriberat. Vad var det som hände där egentligen?
Ingenting speciellt, vill jag påstå. Och det som är så märkligt, det var verkligen uppblåst. Stuart var ju en fantastisk tränare som instruktör, taktiker och ledarskapet lite ojämnt tyckte jag. Och det var väl en period där det var ju, jag har ingen aning vad som hände. Man, jag vet ju så här i efterhand att han hade ju vissa familjära problem som jag förstår, alltså jag har full förståelse för det. Jag menar, jag brukar jämföra med Jesper Jansson, jag spelade med honom i Djurgården ett år. Var jättegrinig på träningen. Jag var lite rädd för honom som ung spelare. Han sparkade ner mig på träningen. Så här, efterhand har jag förstått vad han gick igenom privat då med personlig liksom jagad, hemliga adresser och grejer. Så det är klart att jag förstår vad han gjorde. Och lite med Stuart, man förstår att inte han hade fullt fokus på allting. Och så var det en del Pontus Kåmark. Var ett jätteorosmoment. Han och Stuart var jättefejd. Andreas Andersson och Stuart kom inte överens. Hasse Berg och Stuart kom inte överens. Jag och Stuart kommer väl egentligen bra överens. Men på något sätt så blev jag den i fel ögonblick, vid fel tillfälle, som fick ta det här lite. Han blev jätteförbannad på mig för någonting några dagar innan. Vi skulle möta mot Örgryte borta. Vi hade en lång genomgång och jag tyckte det var oskäligt, men det var ingen stor grej med det. Och sen så pratade vi inför matchen från Tina. Han ut så här, jag trodde att jag var, efter den utskällningen trodde jag inte jag skulle vara nära att spela. Så vi pratade så här, började kalla mig matchdag till ett möte för om jag var beredd att spela. Och jag mådde ju skit. Jag var ju jätteledsen för det. Jag bara, nej, jag mår inte bra liksom. Jag har fortfarande ont i mig efter det, liksom det du behandlade mig här senaste. Och så pratade vi ut om det. Och sen var det ingen mer med det. Och så jag förstod aldrig vad den grejen var liksom.
Det kändes när det blev uppblåst då? Dels du var ledsen över det som hade sagt och sen kommer det upp ut i tidningarna. Hur var det?
Nej, det är ju för jävligt. Men jag kan inte påverka. Alltså, där då mådde jag jättedolt av det. Och kände mig extremt orättvist behandlad. Men så här, med facit i hand så vet jag ju nu hur media fungerar liksom. Jag ser ju från andra sidan nu också. Jag borde ju inte tagit åt mig heller så mycket som jag gjorde. Och jag hade ju absolut en del i att jag och Stuart hade en diskussion. Och vi var ju osams. Men det var ingen stor grej. Det var ju utagerat där och då. Och liksom, vi hade ju inga mer tjafs sen efter det. Och pratar jag med Stuart om det idag så vet inte jag vad han säger om det. Men jag kan tänka mig att han tyckte det var en stor grej. Det fanns andra saker i AIK med andra spelare som var större problem för honom då. Men samtidigt sånt där händer ju i klubbar. Jag menar, det är ju bråk. Jag menar, du ser ju bråk på träningarna nästan varje vecka. För att det är folk som hatar att förlora, som tränar ihop varje dag. Det blir ju tjafs liksom. Men det är ju pragmatism. Det är ju som att jag har ju slagits med folk på träningen. Så efter träningen, jag är ju extremt kortsint i och för sig då, men så här, sorry. Och så är det lugnt liksom. Det är en del av spelet. Gör dumheter där ute, men gå och be om ursäkt sen efteråt.
Så när du ser till exempel Ljungberg och Mellberg brottas på träning, så där det händer varje dag.
Alltså jag tycker, en del av mig tycker att det är sunt.
Ja.
Därför det tyder på alltså en mentalitet. Sen så visste man ju där då att det var ju någonting annat där bakom som var lite olöst. Den biten bör man hantera. Men själva reaktionen på plan där har inga problem med alls liksom.
Så det var hur var Martin, var du tuff på träningarna? Gjorde ont att möta Martin Åslund på träningarna?
Det skulle jag inte fråga andra om då, men jag tror inte
känsla.
Att jag var nog inte elak. Däremot så jag spelade rätt fysiskt, gjorde jag. Men jag spelade inte fult. Däremot vill jag också tillstå, så tappade jag huvudet på träningarna emellanåt. Absolut.
Vad hände då?
Idiottacklingar, knuffar, bråkade, tjafsade. Jag är ett temperament liksom. Jag är en skyldman i grund och botten. Det hörde jag arbet.
Ja just det, skyldman. Får gå tillbaka till det. Allan, efter Allan Skyldman. Ja. Påminn mig om det. Stuart Baxter först och AIK. Berätta vidare om AIK-tiden.
Alltså Stuart lärde mig mer om taktisk fotboll än någon annan tränare har gjort. Jag honom att tacka också för att det gick så bra när jag kom ner till Danmark och Italien som gammal och sliten kroppsliten spelare liksom. Att jag hade så lätt att ta till mig annan taktik. För Stuart lärde mig, han utvecklade min syn på fotboll på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och AIK-tiden var ju extrem, som jag var inne på tidigare. Pressen var inte sund någonstans och den var inte skälig. Även om jag tillstår att vi inte uppnådde det vi borde ha gjort, så var inte det liksom vidden av kritiken vi fick mot det vi ändå uppnådde. Det var inte skäligt någonstans. Och det kulminerade med saker som min pappa fick utstå, som inte heller, alltså, det var ju folk som inte brydde sig om att titta på det här. Och det var många som inte tog sitt ansvar från styrelsehåll som, och som tidigare ledare, som där skulden egentligen låg. Och det kan man ju då antingen ta till sig av och älta som hur orättvist det var, eller så inser man att livet är orättvist. Hantera det man kan göra, gör det bästa av det. Och det är den slutsats jag kom till. Så att jag är livserfarenhet, alltså liksom livserfarenhet, och som utvecklar mig som person, så är jag den tiden evigt tacksam. Som karriär för fotbollen var det ju katastrof och många andra saker som inte bara hade med AIK att göra, eftersom skadorna hade kanske kommit till var en var liksom, det vet vi inte. Men jag är ändå, men jag har ju drömt hela min uppväxt om att spela AIK, och jag har gjort det. Jag har spelat i Champions League med AIK. Det blev inte vad jag hoppades, trodde på, men jag har fått avgöra ett derby mot Djurgården.
Berätta om målet.
Det är ju egentligen en
och när det var och hur.
Vi mötte 2001.
Måla för oss.
På hösten. Nej, men egentligen så ska ni in och googla det målet. För det är ju en otroligt fin prestation av Rubart innan, och väldigt bra gjort av Tolle innan, där jag egentligen bara behöver fatta att, vänta nu, bollen är på väg ut där, Tolle, han kommer kunna klacka den här. Och så läser spelet, och Tolle och Mats är egentligen svåra. Så att jag är egentligen dem tacksam för att få göra det. Men att få ha avgjort en sån match är ju, alltså, sånt man drömde om när man var liten. Och jag var ju aldrig, alltså, jag blev ju aldrig en, jag jobbade aldrig med målskyttet. Det borde jag gjort med fast i hand. Är det någonting jag borde ha gjort, så borde jag ha blivit målskytt istället.
Som pappa,
exakt. Men när jag växte upp så var det finare att dribbla och grejer, så blev mittfältare istället. Nej, men så att jag har ju inte fått göra så många såna här avgörande mål. Men att få göra det då, en sån match var ju, det är ju ett väldigt härligt minne med sig.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ja, du var inne på det här med pappa Sanni och som var vd för AIK, den kampanj som gick av, gå Sanni-kampanjen. Hur kändes det liksom? Du var ju nästan där vid det nu, men alltså hur...
Ja, men det är klart att...
Alltså, det är ändå AIK i klubben i ert hjärta och...
Men jag håller ju också så här sakperson även här. Jag har ju också sett när AIK-fansen har hyllat honom som en av de bästa spelarna.
Ja, du var sex år va? När han hyllades.
Avtackades utanför Råsunda. Jag har ju sett båda sidor och jag vet att supportrar är på det sättet. Ja. Jag kan ju önska att det hade liksom funnits en... Det fanns ju en väldigt, väldigt liksom kort syn på kritiken där. Man borde titta skulden längre tillbaka. Sen går det inte bortse från att det sportsliga som min far var med om där var en negativ utveckling. Det kunde han ha gjort bättre och det ska han ha kritik för. Men han fick ta skit för det som hade hänt innan också. Och det tyckte jag var roligt att visa i det. Och det svider ju ont i mig att min far fick ta den skiten. Sen var det ju nu snuddat lite på någonting som så här, alltså att spela med matcherna samtidigt som är med det. Det är klart att att försöka prestera när det går såna ramsor som far på läktaren. Det kräver ju ett psyke som, och återigen, alltså att få, man blir tvungen att stå och sätta sig och utveckla sidor och hantera andra saker efteråt. Den smärta man känner får man ju skjuta åt sidan. Och sagt, jag är ju nu istället, och jag är ju väldigt, det krävs ganska mycket för att jag ska må dåligt liksom. Jag har ju lärt mig att hantera saker som gör att jag kan hantera mycket i livet. Inte allt, men mycket.
Pratade du och Sanni om situationen och sådär?
Där och då?
Ja.
Nej, men efterhand så har vi pratat om det. Och jag har ju pratat mycket om det efteråt med min fru och min mamma och andra. Liksom, både bearbetat för mig själv och för min övriga i min familj liksom. Men min pappa där då, alltså där då fanns det ingen kraft att prata om någonting. Det sista året i AIK så sov jag, åt jag, tränade och spelade matcher. Jag minns typ inget annat liksom. Så jag gjorde faktiskt inget. Alltså det, all min kraft mentalt gick ju åt till att försöka liksom överleva, rädda laget, och som vi ändå misslyckades med liksom. Så att det är också anledningen till att jag lämnade AIK. Jag pratade med AIK då, där och då, med Rickard Norling som blev nya tränaren, som jag är väldigt liksom bra förhållande till då, och har haft andra tredje tränare, och han har haft min lillebror i juniorlaget, han var där. Och jag har alltid liksom uppskattat Rickards liksom öppenhet och ärlighet så där, och tuffhet och kravställning och sådana saker då. Så att vi pratade om det, Sandro Catenaccio som var chef då, som jag också har stor respekt för, extremt stor respekt för, ärlig och rak och stod upp på ett bra sätt om att förlänga. Men där jag i slutändan liksom landade i att, alltså, jag måste göra någonting annat.
Läste någon att jag ville bara bort.
Jag kommer gå under annars liksom. Det var också därför det var så viktigt att bryta. Jag chansade, jag åkte till Italien liksom, på en hunch. Jag åkte dit ner direkt i början av november och min provtränade, för att den tidigare sportchefen som var intresserad av mig hade liksom fått sparken därifrån. Så det var egentligen en omöjlig sits att komma in där. Men lyckades övertyga den tränaren som var där då om att jag var en typ som behövdes. Så att, för jag hade bara Danmark och Norge med konkreta bud att välja på. Och inget ont om de ligorna, men jag ville göra någonting annat liksom, och verkligen bryta det där. Så det var ett extremt bra år jag fick i Italien faktiskt.
Jag har ju pappa Sanni också för podden, men du kan ju berätta för oss vad,
ja, och jag ska säga, han hade gärna varit med, men han ligger hemma nu, han har slitit av lårmuskeln. Aj. Så han ska operera
sig. Tennis, eller?
Han har halkat på landet och halt ute.
Aj då.
Ja, du kan ju helt, han är helt satt ur spel.
Ja, men då får vi ta det när han men du kan jag får komma dit till honom och
exakt.
Men du kan ju berätta för oss, vad gör han idag?
Han är ju tillbaka i bensinbranschen och jobbar väl ett av sina sista år. Om inte det här är det sista arbetslivet, så ett av de sista. Han är ju i pensionärsålder liksom.
64, va?
Fyller 65 här i augusti. Så att, så att, och gör det han gjorde tidigare. Så att, och sen är han ju han tittar fotboll när barnbarn spelar på tv och spenderar tid på vårt landställe som han har köpt efter jag blev vuxen. Och
var ligger någonstans?
Ute i skärgården och byggt om och lagt till, vi har köpt till grejer där och har gjort ett enormt bra jobb där ute.
Pappa är från Torsby från början.
Nej, han är ännu mindre. Från Sörby.
Sörby, ja.
Torsby, Svennis. Det är ganska nära. Men pappa är från en liten ort som heter Sörby utanför Hagfors.
Ja, ja.
Torsby nära.
Ja, jag fick
få. Nej, jag förstår. Om du hade satt Sörby hade du överraskad och imponerad. Det är alltså, vi snackar en ort. Idag så lever det mindre än 300 personer där. Den är avfolkad liksom. Det är tyskar och holländare som har köpt de här gamla fina. Ligger jättevackert vid Laken i sjön. Men det finns ju ingen kiosk, det finns ingen matbutik kvar längre.
Nej,
tiderna förändras.
Du hamnar alltså då i Salernitana, i Salerno, 5 mil söder om Neapel. Och där hamnar du med Kalle Corneliusson, Kalle Kula och Jimmy Tamandi.
Tyvärr blev ingen av dem kvar. De blev utlånade neråt i systemet. Kalle till C1 och Jimmy till C2. Det hade varit ännu trevligare om de hade varit där. Nu umgicks vi ändå, för det var inte så långt ifrån varandra. Men det hade varit ännu roligare om de var där. Men å andra sidan blev jag ju tvungen att lära mig italienska bättre, för att jag kunde ju ingenting italienska när jag flyttade ner. Men man har ju middagar och samlingar hela tiden i Italien och ingen kunde engelska, så man blir tvungen att lära sig rätt snabbt. Så att jag har ett språk till, och men inte, det är inte, jag är inte grammatiskt perfekt direkt, och jag kan inte liksom, ska jag översätta saker, så jag är bättre på att prata, för man lär sig fraser, och framförallt så har jag märkt när jag är där ett tag så bara kommer det tillbaka till mig liksom. För jag pratade ändå flytande när jag flyttade därifrån liksom, eller förstod flytande och pratade nära på flytande.
Men Glenn Strömberg, han har ju bott där i 30 år. Han pratar italienska med göteborgsaccent.
Ja, jag är förvånad. Jag är ledsen Glenn, men jag är förvånad över hans dåliga uttal. Det måste jag säga. Jag är lite besviken. Ordförråd och sånt är han ju bra på. Men hans göteborgsaccent, det är faktiskt... Det är sjukt. Det är sjukt, Niklas.
Ja, ja, men Sallen Italien 2005. Men klubben gick i konkurs, va?
Ja.
Ja. Hur var det då?
Drog tillbaka. Nej, men det var... Alltså, det var en... För mig var det så här, jag är ju en livsupplevelse. Det var ett fantastiskt liv att vara där nere och spela fotboll. Och göra någonting annat och lära sig kulturen och så. Men jag visste hela tiden att det var risk att inte få pengarna. Och från dag ett när jag pratade med spelarna om att presidenten Aliberti skulle dra tillbaka pengarna. Liksom. Det var en skatteskuld som de hade åkt på och som de överklagade. Och de förlorade den tvisten och då... Istället för att betala så konkade han klubben. Liksom. Fick de börja om längre ner med nya ägare. Så funkade det då. Det har man ju ändrat det lite i alla fall. Men, och jag hade gärna varit kvar i Italien. Mm. Det fanns anbud från andra klubbar.
Men det finns, vi stannar där. Min känsla är ju att det finns en kärlek till Italien. Och det, menar, du har ju också nischat dig lite med Italien och Spanien. Absolut. Som expert. Vad var det som är så härligt med Italien då?
Men, så här, det hade varit något mer naturligt. Jag har ju vuxit upp och sett mer La Liga eftersom min pappa spelade där. Och vi skaffade tidigt tysk tv hemma. Pappa har ju spelat Tyskland också. Pappa är mer gillar tysk fotboll först och främst. Så vi hade alltid tysk tv hemma. Och tysk tv visade redan slutet på 80-talet spanska och italienska ligan. Och jag höll på Barcelona framförallt, men även Napoli. Jag såg ju de andra ligorna där nere. Men att det just blev Italien sen och inte Spanien hade mer att göra att jag gillade livet i Italien mer. Jag tyckte stilen var bättre, tyckte maten var bättre, deras intresse för design var större. Lite samma anledning som jag hellre väljer Danmark för Norge. Jag gillar Danmark för de har en arkitekturhistoria där och intresse som är... Sånt gillar jag.
Ja, du är du är stilist.
Det är
bara att titta på det. Alltså, ja, du är dressad idag, ordentligt och fin så.
Ja.
Ja, apropå Danmark då lämnade du Italien för danska Viborg, mitt på Jylland, va?
Ja. Nära Århus är det ju. Ja. Det är inte så stora avstånd på Jylland trots allt.
Nej, det är inga stora avstånd i Danmark överhuvudtaget.
Nej, exakt. Danskarna är mycket så här, de pratar om hur svårt att ha dialektskillnader på södra och norra Jylland. Man bara, vänta nu, det är som att jag åker från Stockholm till, jag vet inte, in i landet. Ja. Det är ju ingenting liksom. Nej. Men visst är det skillnad för det. Men ja, nej, som sagt, vi hade chans att stanna kvar i Italien. Jag trivs jättebra i Italien. Jag hade gillat livet, jag gillade maten. Men min fru hade en färdig utbildning, hon började jobba. Ingen spelarfru i Italien jobbade. Snittlön i Serie B då låg kanske på 1,5 miljoner kronor efter skatt per år. Så det var ingen där som hade, och det var billigare att leva här. Så det var ingen som hade fruar som jobbade. Och Hanna, min fru då, sa att nej, men jag vill jobba och jag vill inte leva med den här osäkerheten om kontrakt och dit och dit. Jag vill börja ett liv, ska familj liksom. Vi hade ingen barn heller. Så då flyttade vi till Danmark och då hade jag Danmark och Norge välja på igen, och Sverige. Men inte liksom AIK faktiskt. Jag pratade med AIK och jag var beredd att flytta hem då sådär. Men min fru var väl inte jättesugen på att bo i Stockholm eller spela AIK, att jag skulle spela AIK igen. Nej. Och sen så var faktiskt inte AIK så där superintresserade.
Vilka andra klubbar var det som var ryktig i då?
I Sverige?
Ja.
Med respekt för dem kanske man ska prata om sånt. Men jag hade faktiskt fler klubbar väl.
Ja, men alltså det är ju så länge sedan nu. Så det är inga som jag...
Nej, men det var ju egentligen alla som i mellanlag skiktklubbar där var intresserade. Sen om vad som var konkret eller inte, det kan jag inte svara på. Jag sa ju det var ju min agent som hade med. Men Norrköping, Häcken, alla såna lag som var då. Häcken var väl i fri då, i superrätta med att peka upp tror jag. De hade ju bra pengar, sa min agent. Men jag var inte intresserad av att spela i Sverige om jag inte skulle spela AIK och inte måste. Så då var det Danmark och Norge kvar. Jag var och träffade både Lyn och Viborg. Och det är möjligt att jag skrivit med Lyn där och då. De hade ett kontrakt framme som var bättre ekonomiskt. Men så de hade John-Obi Mikkel som skulle sälja. Och så blev det någon strul med det.
Just
som
gjorde Chelsea och United att, där.
Vi skulle skriva någonting då ju. Ja, det var en jätteskum historia. Jag träffade den sportchefen som blev dömd för det där sen. Men jag kunde aldrig föreställa mig att det var så fishy som det sen visade sig vara. Men jag hade då liksom fick jag liksom tänka en gång till. Och när jag träffade Viborg, jag bara kände att Viborg direkt var mycket bättre fotboll som jag gillade att spela. De hade Henning Berg som tränare i Lyn och det var ganska...
Men norrmannen?
Ja,
men Chelsea United,
men han var i Lyn.
Ja, han var i Lyn, jag tänkte
på
det.
Så de hade Tessen på topp. Trög, långsam, ganska dålig. Det var en lång kick and run fotboll där. Och så kom jag till Viborg och så bara danska ligan.
Vem var tränare i Viborg då?
Ove Christensen.
Ove Christensen.
Väldigt fin tränare. Taktiskt ganska bra, men en Tommy Söderberg typ liksom. Lite buttrare, men ändå rätt sådär. Och hade Ulrik Wiebeck som är en stor handbollsprofil, som också mentalt tränade. Det var en väldigt fin ledarkonstellation där, måste jag säga.
Ja.
Hade också en intressant, de hade en riktig psykolog anställd. Uh-huh. Inte en någon som höll på med en teambuilding, utan en psykolog som satt ner med mig så här och pratade. Jättekritisk i början till det här, men fan, det var en bra grej alltså. Uh-huh. Det var bra, Niklas.
Uh-huh.
Jag borde fortsätta med det, jag gillade det.
Uh-huh.
Jag blev bättre i balans människa. Men det var mycket bättre fotboll i Danmark. Uh-huh. Danmark var ju mycket, danska ligan var ju väldigt bra då. Brøndby under Mikael Laudrup där var ju det bästa lag jag mött i Skandinavien under alla mina år.
Mm.
Även Göteborg var som bäst och även Rosenborg var som bäst. Och det Brøndby, och de vann ändå inte. Och Hasse Backe blir sur med när jag säger det här, för han var, FCK var ju bättre. Men de spelade mer fysisk rak fotboll och hade några individer som Albeck och Tobias Lindroth och Mikael Gragård, några som var starkare.
Mm.
Så de vann kollektivt bättre, men så den fotboll som det där. Och så blev också Brøndby sönderköpta, det fanns ett Agge stack till Liverpool. Skåbo gick till Real Sociedad. Hade de varit kvar så hade Brøndby vunnit det där. Och den hösten, alltså, det var en ren fröjd att spela fotboll i Danmark, tycker jag. Det var lite naivt taktiskt, tyckte jag. Men jag som offensiv mittfältare i Sverige, det var ju väldigt svårt att hitta de där ytorna. Och i Sverige så var en defensiv mittfältare en Johan Mjällby typ fantastisk på att vinna dueller och göra allting rätt fysiskt, men sämre på att släppa bollen i rätt ytor i rätt tid. Till och med ibland dåliga var de i Sverige på det. I Danmark tänkte man tvärtom. Det var det första den defensiva mittfältaren skulle göra. Det var att kunna sätta upp bollarna. Det innebär att jag fick bättre bollar i leverans upp till mig i fötterna i mellanytorna. Jag mötte inte en Johan Mjällby typ. Jag mötte en Martin Eriksson typ som defensiv mittfältare. Och det var ju mycket lättare att vara bra. Och det var en riktigt rolig fotboll. Så det var en riktigt rolig fotbollshöst. Tyvärr var Viborg en liten klubb.
Mm.
Jag tror att det var den bästa, alltså den säsongen var den bästa klubbens historia, men i ligan. Men de hade inte råd att behålla spelare så fort de var bra, så att vi blev brandskattade redan halvvägs. Och efter året så blev vi av en massa spelare, så vi gick från att vara topplag till att vara mittlag och sen ännu sämre sen sista året där. Men det var ett riktigt roligt år i Danmark. Och min fru kunde börja jobba, vi fick vår första son. Livets nästa steg, jag började tänka på det. Och där är så att Norrköping var mitt bästa beslut som fotbollsspelare. Min näst bästa var att gå till Syriska inför säsongen 2009. Ja. Jag hade chansen.
Men det var väl lite strubligt i Viborg, var det inte det?
Nej.
Alltså med klubben och lite.
Ja, på slutet så. Ja. Jag var skadad.
Men var skadad.
Ja, min sista år så spelade jag. Jag tränade typ 2 gånger i veckan.
Ja.
Kroppen var slut liksom.
Ja.
Men de visste, Anders Lindroth kom in där och sparkade tränare och lite såna grejer. Men det var ingenting som, det var inte någon turbulens.
Nej.
Utan det handlade mer om andra saker, att de förändrade det. Så det hade jag inget problem med. Nej, det upplevde jag inte som någonting speciellt. Sen gick det dåligt sportsligt, men det var ett resultat av att man hade brandskattat truppen på kvalitet helt enkelt. Och det gick ju inte långsiktigt att göra så de skulle ju, jag sa det, sportchefen då, Morten Jensen hette han väl. Och jag hade lite tjafs om det. För att vi pratade om att förlänga innan halvårsvis var jag fortfarande aktuell att förlänga. Då hade jag bara varit skadad typ i några månader. Sen när jag inte spelade en minut typ hela hösten, så det var ingenting att förlänga med heller. Och jag ville ju inte vara kvar heller liksom. Men
Assyriska då?
Ja,
det bästa, näst bästa beslutet.
Yes.
Assyriska FF Södertälje.
Jag hade chansen att sticka till USA och jag var provspelare i Kina. Och där ville jag gärna dra. Det var ju mycket mer pengar. Mm. Men genom att komma till Assyriska så började jag ta tag i min nästa liv på ett bra sätt. Hösten 2009 började jag jobba med tv. Bara en sån som jag älskar att göra. Jag hade inte en tanke på att göra det. Niklas, det är därför att du är så här lite.
Ja,
ja. Men fattar du, alltså, det hade jag aldrig gjort med jag stod i USA eller Kina. Det är det ena. Det andra är att jag gjorde ett otroligt hårt jobb det året med att lära mig fastighetsmarknaden i Sverige. I Stockholm igen. Jag hade gjort lite bra affärer tidigare, men jag ägnade säkert några timmar om dagen och tog fram egna beräkningstal och lärde mig granska årsredovisningar i föreningar för att hitta mervärden, vad jag kan göra de bästa affärerna. Och det är ju det jag livnade på sen efter det, liksom, på riktigt. Om du pratar lite om det.
Ja, så du fick möjlighet att kombinera, komma in i Sverige.
Och jag började studera.
Ja.
Så på 2 år läste jag in en 3-årig utbildning. Jag började jobba med lite enklare fastighetsprojekt. Jag började jobba med tv. Vi köpte vår första nya lägenhet hemma. Vi fick vårt andra barn. Alltså inget hade blivit av om inte jag hade valt Assyriska. Så enkelt som det blev. Assyriska fotbollsmäster var en katastrof. Men det var ju konstgräs. Om jag hade problem att träna på vanligt gräs året innan i Danmark, Så jag säger inte att konstgräs gör att man blir skadad oftare, men på konstgräs så jag som inte var tränad för det, jag har ju aldrig spelat på konstgräs innan. Jag har ju tränat lite försång då och då och så här, men det gjorde att jag fick enorma problem med de skador jag redan hade. Det gick ju inte. Så att fotbollsmässigt var en katastrof. Och jag tycker att det var bortkastat av dem att lägga pengar på mig och inte använda min kompetens. Alltså den fotbollserfarenhet jag har och hade där och då är ju den största de har haft i klubbens historia. Men att inte, för att det var så, alla i den klubben var så snarstuckna. Alla tänkte bara på positionera sig mot varandra. Så att det var ju ingen, de byggde ju ingenting. Jag tänkte, tog för givet att de tog hem mig för att jag skulle vara med och hjälpa dem, ge råd eller bygga upp. I deras ögon så kunde de allting bäst. Så det var lite bortkastat för deras del att inte använda den kompetensen. För egen del, så jag vill bli sjukskriven. De betalade mig inga pengar, utan det var ju Försäkringskassan, vanlig enkel sjukpenning som alla andra hade. Och så började jag göra de andra bitarna istället.
Ja, du gjorde 23 matcher på två år i assyriska serien.
Ja, det stämmer inte.
Seriematcher, står det här?
Ja, jag spelade bara 2009.
Du gjorde bara det?
Ja, alltså jag var med 2010 lite, men jag kunde inte vara med. Jag tror att jag tränade, alltså jag hade en träningsnivå på 10% under 2010, och 2009 hade en träningsnivå på 20%. Jag tror jag gjorde 15 matcher i assyriska. Men, och jag är väldigt bra, jag är väldigt tacksam för att lära mig, alltså komma in i den kulturen och förstå den staden mer. Alltså, för det är ju en viktig fråga för samhället i framtiden.
Berätta, hur menar du då?
Nej, men det är ju det är hur man måste läsa och förstå hur andra kulturer, alltså det är en, de har ju nästan ett sekundärt i ett banksystem, och om man inte bryter om utanförskapet som det ger, så kommer vi aldrig kunna integrera på ett bra sätt. Men när ska du låna pengar när du bor i Södertälje, så går det till någon av familjerna istället. Alltså, inte låts familjens maffia, men det är ju inte med vanliga, alltså det finns en annan alternativ verksamhet där, och det tror jag är viktigt att man liksom förstår. Det är samhället förstår, det är inte jag menar, men jag fick en insyn i det. Och sen är jag väldigt tacksam, alltså många av de människor jag träffade extremt varma, alltså även om jag kunde bli irriterad på en del okunskap och en del snarstuckenhet och en del kortsiktigt tänk, så fick man ju träffa en del människor där som var extremt varma och brydde sig och brann för det på riktigt, som, och var här, otroligt härligt att lära känna, som jag inte lär känna när jag bor i Bromma eller uppvuxen i Danderyd i Täby, om du förstår menar.
Jag förstår hur du menar. Beslutet då att sluta växte ju naturligt fram med alla skador. Men ändå, när du tog det där definitiva beslutet att nu är det färdigt, hur kändes det?
Alltså för mig var det ju inget beslut. Du beskriver det som att det var någonting som var något abrupt. Alltså det var,
nej, men att,
ja, men liksom, jag bara liksom, ja. 2003 när jag var 25, så hade knäskadan borta 6 månader. Inte träna någonting, där de typ sa att din karriär kan vara över nu. Så att jag levde på lånad tid, jag visste det. Min kropp var slut tidigt. En del av att jag fick de gränserna jag fick, det var att jag slet sönder min kropp tidigt. Men för mig var det bara så ett utdraget, och jag borde typ ha slutat efter mitt sista halvår. När jag hade ett halvår kvar i Danmark, redan där då så var väl egentligen slut liksom. Så att det blev ju bara lånad tid. Så att det var liksom inget, det var inte svårt, det var inget beslut i sig, utan det bara, det blev naturligt. Det bara växte fram, och jag kunde istället säga så här, jag fick sluta och ha tänt ut vad jag kunde av fotbollen. Jag hann ju processa det så många år. Så de som får ett abrupt slut lever nog med större sorg än vad jag gör. Jag är ju bara en så här stor, och jag hann aldrig tröttna på det heller. Jag älskar fotboll, jag älskar att kolla på fotboll. Jag har gått tillbaka till att vara en supporter igen, för jag växte upp som en väldigt, väldigt hängiven supporter. Det är inte alla som har gjort det, de flesta har ju inte alls gjort det. Så jag har gått tillbaka till det livet som runt fotbollen, och liksom känner ingen alls alltså ånger över någonting över fotbollen. Jag är bara tacksam för det. Jag fick liksom en lång, alltså ett avslut som blev utdraget på 6 år liksom. Det var ju otroligt smärtfritt.
Ja, ska vi ta de här med skadorna, för vi pratade lite om innan och konstaterade ju när jag läste på här att vad mycket skador du har haft, och det där förbaskade knät, och så då säger du rent kallt, ja, men det har fotbollen till. Alltså det,
ja, det är det.
Talang det. Såhär, också sorry.
Nummer ett, den första riktigt allvarliga skadan kom av att jag åkte snowboard. Det mörkade jag under många år av rädsla för att vara.
När var det? Vilket år var det?
98. Efter jag varit spelat i Bulgarien för start med landslaget, så åkte vi till Val d'Isère över jul och nyår. Jag var fortfarande i det här livet, lite vuxit upp i Stockholm. Mina Stockholmskompisar gjorde massor roliga grejer. Jag kunde aldrig göra det där. Nu kunde jag vara med under 2 veckor. Och då åkte vi, och jag hoppade.
Var var du någonstans då åkte skidor?
Val d'Isère.
Val d'Isère.
hoppade, felbedömde farten i ett så här big jump. Du vet, det finns en kick och en landning liksom. Och när man landar på landningen så har du rätt vinkel. Och i landningen då i en backe så är det inga problem. Ligger den på platt så blir det platt bakom. Det var det som, det var så otroligt. Jag ramlade inte ens, utan jag bara fick så otrolig kraft med fel vinkel på snowboarden när jag slår i backen, så det bara vred till hela knät. Ingenting gick sönder på utsidan. Därtill var min muskulatur alldeles för stark. Verkligen bra på ett sätt. Men det gjorde att det fick, all kraft kom ner i skenbenet. Så jag fick så kallat mikrobrott. Och det gick det sönder inne i själva skenbenet. Och det finns inget sätt att behandla det här. Och de visste inte. Det tog mig 8 månader innan jag kunde börja spela igen. Och det gick inte sönder helt eller? Utan det kulminerade med att jag åkte med landslaget sen veckan efter och kolliderade där. Alltså det var ingenting med den träningen. Skadan hade redan skett. Det var bara att jag visste inte om hur allvar den var. Och jag fick veta det när Magnus Forsblad kollade mina plåtar och sa, vad fan har du gjort? Det här, det där våldet som krävs för att det här ska hända, det kommer inte av en tackling. Ja, och då kröp det fram liksom. Så det började där då. Och sen så tränade vi fel på det, AIK, några år. Och det blev ännu värre av den skada jag ändå hade bar med mig. Så jag blev ju aldrig liksom skadefri riktigt efter det. Sen rullade jag bara på med skador i princip i 5 år till. Liksom.
Hur var det att spela med liksom hinderliga vetskapen om att det kan komma när som helst igen?
Alltså det blir ju en... Jag är ju som tack. Gode Gud är ett pragmatiskt lagd. Så jag lägger väl saker och ting åt sidan och tittar, det här är det som är nu, här och nu liksom. Och sen så det är klart att jag det frågar min fru, så kan hon ibland idag sen när jag gick med illa, sen när jag spelade korp och någonting, kommer hem, så kan hon få så här kommer över den här. Hon bara, jag minns bara hela vår liksom, under alla mina år i AIK, hur din eviga ångest över det här. Så att, det har de förträngt lite nu. Men jag minns det inte så, men förmodligen var det en evig ångest som jag hade och bar, och som jag tyvärr inte dolde gott nog, utan min fru har tagit del av det. Så att, nej men, det var det. Jag kunde ha tränat bättre i efterhand, tagit handen bättre, jag kunde ha fått bättre hjälp i efterhand. Vi tränade ju helt fel för mig med AIK. Allt det där spädde ju på mina problem som jag har skapat mig. Men nummer ett är, skadan kom av egen förvållande. Alltså den hade jag bara själv skylla för. Det ena, och det andra är ju också, vilket man inte ska glömma bort, att skadebenägenhet är att, eller att hålla sig skadefri är en del av en talang. För det är ju de spelare som blir bäst i regel spelare som skadar ganska lite. Det är för att de kan tillgodogöra sig träning väldigt bra. Mm. Som sagt, det är ju en del. Ronaldinho tränade annorlunda Barcelona, som gjorde att han höll längre än han skulle ha gjort, men han höll ju inte längre. Ronaldo kan spela, Zlatan kan spela. Det är ju en del av deras storhet. Det är ju att de har kroppar som kan ta god och göra sig träna, men aldrig skadade liksom. Så att det, jag känner ingen sorg eller ångest för det heller. Jag är rätt nöjd med mitt liv som jag lever nu, Niklas.
Nej, du ser ganska belåten ut. Den bästa spelare du spelat med?
Med? Ja, det är ju Fredrik Ljungberg. Det är den bästa. Det är den största talangen också. Även om jag vill påstå en spelare jag spelar med som heter David Bombardini i Italien, som kom från Roma då. Alltså, vissa grejer han kunde göra var ju så här, man bara... Fy fan, vilken talang liksom. Vilken spelare egentligen. Men det första han sa till mig var så här: Martin, son il re di notte. Det är kungen av natten. Hans fokus var på lite andra grejer.
Okay.
Att, och det sa de andra, att han är maldigt testa, en dåligt huvud liksom. Bryr inte om honom. Så att men han hade en begåvning. Men annars, Ljungberg är ju den bästa jag spelade med. Ljungberg var ju faktiskt fantastisk. Jag tycker han är lite bortglömd idag. Alltså, Zlatan är ju såklart över allt annat. Men efter honom så är Ljungberg den absolut bästa i modern tid. Mycket bättre än Henrik Larsson någonsin var. Mycket bättre än Blin någonsin var. Ljungberg vann Premier League och blev och FA-cupen. Och var typ en av de bästa spelarna i den ligan.
Oh, ja, det får man att följa honom när de vann guld.
Ja, jag tror det var nära. Men problem att det pratas väldigt lite om honom.
Ja.
Medvetet av honom, han gillar ju inte riktigt att vara i centrum.
Nej, han har ju lite
distanserat sig. Men ändå, jag tycker det är lite bort. Men det är den bästa jag spelar med. Den bästa jag spelar mot är, för din nästa fråga, det är i den givna matchen skulle jag säga att det är Aymar eller Rui Costa. De två är grymma tycker jag. Den bästa spelare annars är väl typ så här, någon Rivaldo eller någon sån här som man liksom.
Du har ju spelat med Zlatan också.
Zlatan.
Jag såg den här filmen, satte på tvn, gick den här, och då ser jag Martin Åslund jaga Zlatan där på mittfältet.
Ja, 2 gånger med Zlatan. Ja, nej, det är sant. Nej, det är sant. Alltså, tittar man rent karriärsmässigt så är han och Rivaldo de största. Men i den givna matchen, Aymar var en spelare som jag tyckte otroligt mycket om. Det året så vann de ju ligan i Spanien och vann UEFA-cupen. Och jag älskade honom spelare, men jag tänkte att honom måste kunna flytta på. Men lilla rackan, första missade han inte en mottagning. Och för andra var rätt stark. Alltså, när jag fick det kom med min tunga kropp, jag vägde 15 kilo med honom. Så kunde han hålla emot och balansera vilka. Det var... I den givna matchen var han och Rui Costa bättre än vad Zlatan var och Rivaldo. Men Zlatan absolut. Zlatan var ju bara 21 när jag mötte honom, 20 då.
Bästa tränare du haft eller den som betytt mest för dig genom alla år?
Jag skulle dela upp det lite. Den bästa taktiska tränaren jag haft är Stuart Baxter. Den bästa fysisk tränaren som lärt mest om det är Olle Nordin. Den bästa ledaren jag haft är Tommy Söderström.
Tommy Söderberg?
Söderberg.
Ja.
Söderström är han har aldrig haft.
Nej, han är talangska för Manchester United också.
Ja, exakt. En dubbla stolar.
Ja.
Söderberg såklart. Lasse och Tommy tyckte jag väldigt mycket om. Jag hade ju Lasse Lagerbäck. Lasse är ju faktiskt en som är bra på ganska mycket av de här bitarna. Han är ju bra ledarskapet, alltså verkligen bra på det. Han är ju bra taktiskt utan att vara steward bra. Och bra fysiskt. Lasse hade lite av allt det där. Lasse hade jag ju från när jag var 16 år. Han är dålig omdömet att göra mig till lagkapten också. Det måste jag säga. Den missbedömningen, den ska jag fäta upp i tillfället. Men honom hade jag, så Lasse ligger liksom bakom mig alla de där. Men, och Lasse och Tommy tillsammans var ju väldigt bra för det givna läget då i U-kött där.
Ja.
Du märker min mobilringar.
Ja, du är upptagen kille här. Ja. Sen så kom du in då på TV.
Ja.
Det var först Kanal 9, va? Eller yes. Femman-koncernen där.
Precis.
Och sen så till TV4 och nyligen bytte du till Viasat. Yes. Om du skulle beskriva skillnaderna mellan de här kanalerna då?
Ja,
du som var nära på näthinnan.
Ja, absolut. Det är alltid lite känsligt sånt här också. Utan att, men ganska enkelt alltså, beskrivet så är Viasat de har största, högsta ambitionsnivå. De lägger störst resurser på sina sändningar. Då får man också därefter annan nivå såklart. Det gäller teknik och allting. Det som står med annars med den enkla grejen som borde vara lättare att komma till rätta med är att på Viasat är alla väldigt, väldigt intresserade och angelägna. Alla är nördar nästan. Och det var det inte riktigt. T4 är ju en blandning. T4 är ett problem tycker jag. Men T4 var en extrem period. Bonnier var ju som ägare var väldigt finansiellt pressade och det skars ju överallt, så det var ju konsulter. Men man jobbade med folk där som var fantastiska redigerare, fantastiska personer, men inte kunde jävla dyft om fotboll. Och det blir liksom fel på något sätt när man gör, det är så viktigt när man gör när, och när vi gör studiosändningar så satt de ju med dålig teknik och sådana grejer. Det hände ju inte vi har satt. Så därför blir ju det en skillnad. Och det, i grund och botten handlar ju det om resurser. Det handlar ju om allt om fotboll också. Ett lag som är bättre i grund och botten så är ju resurserna liksom.
Ja, sen rättigheterna också. De ska vi inte
glömma. Jo, men de köper man ju för resurserna.
Exakt, ja. Så rättigheterna gör ju.
Jo, men de köper man ju för pengarna.
Ja, ja visst, du satsar ju.
Och ska jag säga så har jag aldrig varit på en plats med så mycket bra samlade rättigheter.
Vem har det?
Nej, det enda jag kan sakna, vilket jag kan säga så här, hade vi haft Allsvenskan eller Superettan, en lokal grej, för jag kan sakna lite det här med, och jag gillar verkligen Superettan, verkligen alltså, var ute med små arenorna, kontrasten då, var ute och träffa de här, du vet, man pratar om materialen, man kan komma in i omklädningsrummet och surra med tränarna, och det är ofta
det är närmare,
man, det är mycket närmare, och ändå få den biten, och sen så kunna åka och göra de stora matcherna, älskar den kontrasten. Det kan jag sakna lite då. Men annars, den stora skillnaden är att intresset bland de som jobbar på Viasat är större. Därför tycker jag att slutprodukten blir bättre. Ingen skugga ska falla över någon på de andra, men så känner jag.
Vad känner du själv är din styrka som expert?
Det är en bra fråga. Min erfarenhet, min bakgrund gör mig smått unik. Jag har vuxit upp inom fotbollen. Men pappa som har varit tränare och ordförande vd i en av de största klubbarna i Sverige. Och jag har varit med från början när han har varit tränare. Och har i en tidig ålder har varit ett starkt taktiskt intresse. När andra pratar om att de, som Melberg pratade om för 5 år sedan. De sista 5 åren började han fundera på varför man spelar. Jag har funderat det från jag var 11 år. Så jag har liksom en otrolig bank av erfarenhet. Fått chans genom pappa att träffa massa folk genom alla år. Och som jag byggt på med en otrolig erfarenhetsbas som är smått unik. Sen har jag varit supporter, vilket väldigt få har varit. Jag är ju AIK-are.
Stod du på några stå?
Jag har stått några stå, men det gör jag ju väldigt få gånger. Och jag tyckte det var för dålig syn. Man såg matchen för dåligt. Men jag har ändå varit supporter verkligen. Och jag ska inte säga att jag förstår supporter, men jag har den bakgrunden. Och sen har jag spelat själv. Den kombinationen av saker tillsammans med den fjärde viktigaste saken egentligen är ju att jag är en analytisk förmåga. Att jag är duktig på att ta till mig det. Jag har en annan bakgrund. Jag är en akademiker i grund och botten. Det gör att jag faktiskt har 4 bra ben att stå på. Sen får jag ut ganska lite av det när jag väl jobbar i tv, tycker jag. Jag tycker att jag kan vara mycket bättre på konkret. Jag är dålig på att tala. Jag talar ju otydligt. Jag pratar med en stockholmska som inte alltid alla tycker om. Så jag använder kanske de här fyra egenskaperna ganska dåligt. Men jag har en väldigt bra bas att stå på. Den biten är unik. Sen får alla diskutera vad man får ut av. Sen jag är ju medveten om att fotboll i tv görs för alla. Jag tilltalar en viss del väldigt mycket och en annan del lite mindre. Men, och jag måste säga att jag tycker de flesta som jobbar med tv-experterna i synnerhet är, jag gillar att jobba med nästan alla liksom. Så att det är en bra nivå. Jag tycker, det är inte så att, jag menar, om jag gör en sändning, det är inte så att den blir hysteriskt mycket bättre. Inte ens med mina ögon kan jag säga att oj vad mycket bättre än jag är med. Och då är ändå mitt narcissistiska egoistiska perspektiv på det. Så att det är ju som ingen person är större än rättigheten trots allt. Det är rättigheten det handlar om.
Och studio kontra matchkommentering, för det är en stor skillnad. I studion kan du sitta och fnula på en ritning under ganska lång tid, men i matchkommentering så är det här och nu, pang, boom.
Frågar mig vad jag föredrar så är det matchkommentering alla gånger. Det är ju det som är närmast sporten. Jag älskar att sitta och se saker live och notera och märka och ibland har fel, ibland har rätt. Och det är just det, att jag älskar också komma med det här infallet. Varför gör de inte så här? Att väcka tanken hos tittarna nu när ni ser på det här. Titta, tänk om de gjorde så här. Att man kan tillföra någonting i en annan aspekt. Och det handlar inte om rätt eller fel. Det handlar om fler rätt och alternativ. För att fotboll kan man vinna på en väldigt massa sätt. Jag har ju mitt sätt att se på det. Och det föredrar jag. Men jag är också öppen med att jag studier med Lasse Lagerbäck ser jag fram emot för att göra. För jag förstår Lasses spelfilosofi till punkt och pricka. Jag är ju tränad i den. Och jag håller inte med honom om allting. Men jag säger inte att Lasse fel och jag har rätt. Just det är ju
tycker han är för defensiv?
Jag tycker han är för defensiv viktad. Och jag tycker hans spel går ju alltid ut på... Alltså jag hävdar att man måste ju också odla passningsspel. Man måste idéer hur man skapar ytor, även offensivt. Du kan inte bara försvara och vinna boll och komma ytor. Du måste också tänka på när man har boll, var, hur, varför gör vi de här. Sen säger jag inte att han ska gå dit. Det här var det Stewart som lärde mig. Utan vi använde så här 4-5 ytor vi attackerar i och hur man jobbar med att få fram samspel till det och öka spelförståelse för det. Hur lätt det sen var när de 4-5 ytor att använda sig av. När de sitter där, hur lätt det var att gå mellan 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2. Det var så busenkelt. Och det är det tycker jag Lasse missade lite när jag var tränare. Och jag säger inte att det är rätt, för Lasse har ju enorma framgångar på sitt sätt att se på det. Så det var, och i de här kontrasterna, det är då de diskussionerna, sakliga diskussionerna, märk väl, som det intressanta är att lyssna på tv, tycker jag.
Ja, det är som någon sa också att i Sverige, men i Brasilien, och jag vet inte hur många miljoner som ordar, men lika många förbundskaptener. Alltså det är så härligt med fotboll. Det finns ju inget rätt eller fel egentligen. Nej.
Det gäller att kunna argumentera för sin sak, föra fram en tes, och så får folk välja själva sen vad de tror på och inte tror på. Och i slutändan kanske man, det är tre saker som tre är lika bra fast som helt olika. Who the fuck knows?
No. Familjen, ja. Hanna. Hon fick inte jobba i Italien. Nej. Kunde inte jobba i Italien. Vad jobbar hon med nu?
Hon jobbar inom fiskarkoncernen med, om det är Royal Copenhagen eller Itala eller vilket varumärke det nu är, med marknadsföring kring det. Ett jobb jag tror hon trivs ganska bra med.
Hur träffas ni?
Genom gemensamma vänner. Vi träffades, jag var bara 21 när vi träffades. Så jag har hängt ihop länge.
Var det ute i Täby? Det är en Stockholmstjej, eller?
Hon är från Täby, absolut. Ja. Däremot, Täby är tillräckligt stort, och så var det 3 år emellan oss. Så att jag hade aldrig sett henne innan vi träffades inom
mänskliga. Är hon 3 år äldre eller yngre?
Yngre.
Ja. Så du hade aldrig sett henne?
Nej, inte innan.
Nej.
Men Täby är lite för stort för det. Det bor ändå 70 000 invånare i Täby kommun, och det ligger nära Danderyd, det ligger nära Vallentuna, det är nära stan. Så att, jag menar, och jag, det är också här, när de andra i Täby, skolorna eller vad nu var, hängde efter skoltid, så att jag ju varje dag åkte pendel in för att träna fotboll. Så att jag var ju aldrig med på det sättet. Jag hade inte samma liksom ungdomsliv som andra hade.
Nej, det var bra med Roslagsbanan in till Djurgården. Det var ju bra.
Ja, det var ju en mardröm.
Var det?
Den är opunkten, det är fortfarande inte punkt ju. Och den, alltså, det är ju en av de struligare. Sen så var det ju åka till Östra. Gå ner till stadion, ta tunnelbanan till T-centralen, gå upp, ta 69 ut mot Blockhusudden. Det tog mig en och en halv timme, ja. Enkel resa till varje träning.
Ja, ni tränar ju inte på stadion där.
Nej, exakt. Nej, ja, du tänkte så.
Ja, ja, det var ju bra. Matcherna var ju bra.
Djurgården har ju för övrigt en av Sveriges mest idylliska träningsanläggningar, ja. Annars.
Kaknäs, ja. Mm. Är den bättre än Karlberg?
Den är mer idyllisk.
Den är mer idyllisk, ja. Ja. Ja.
Bättre, vet du, 17. Nej. Men den är ju, alltså, nu mer så, den var ju lite, Karlberg byggdes, var Karlberg bättre. Men jag menar, Göteborg och Änglagården är väldigt, väldigt fin. Och Öjsgården är ju fint. Och det är många i Sverige som har bra anläggningar. Men jag tror ingen ändå slår Djurgårdens idylliska läge med närheten ut i havet och liksom, alltså den hela atmosfären där ute är ju väldigt trevlig. Jag älskar ju att inte vara just på Kaknäs anläggningen, men
du får komma in där då.
Ja, absolut.
Ja, bra.
Jag är en socialt trevlig kille. Jag vet inte, jag går in i alla fall och kollar träningar emellanåt. Men nu var det ett tag sedan. Men däremot så ute på Djurgårdsbundens värdshus. Djurgården är ju som del av Stockholm, makande stacket.
Två barn som du nämnde, två grabbar
spelar fotboll.
Är Brommapojkarna?
Absolut, vi bor i, det är inte så att vi har sökt oss, inget ont om BP, men vi sitter inte och pendlar. Nej. Vi bor mitt i Brommaland, det finns inget annat.
Hur är deras, alltså, kan du känna igen dig själv, kärleken till fotboll? Alltså, du har ju, vi ska säga att pappas Anne gjorde 109 allsvenska för AIK, farbror Anders gjorde 43 allsvenska, och du har gjort 94 allsvenska för AIK.
Blev lite mer på 6 år.
Ja, det är den siffran jag har här.
Ja, det stämmer då, det är sjukt ju.
Och sen då dina barn då spelar fotboll. Ja, hur hanterar du det? Hur är du som fotbollsfarsa?
Jag är nog bra som fotbollsfarsa. Ja. Jag är nog bromsande. Jag är nog ganska lagom faktiskt. Jag har någon sund syn på det där. Hur man nu kan säga det om sig själv såklart. Det är motsägelsefullt i sig. Men sen är jag jobbar gärna med att bygga upp deras intresse. Jag ser gärna fram emot att de, precis som jag, min far och min bror, vi åker ju på en fotbollsresa varje år och kollar. Nu har det varit Champions League-finalen de sista 5-6 åren som vi åker på och kollar tillsammans. Jag ser framför mig att det vore underbart om barnen var så intresserade som jag är, och vi kan göra det tillsammans i framtiden. Det är, känner jag, som mitt viktigaste uppdrag. Sen är näst viktigaste att hålla dem kvar inom fotbollen så länge jag kan. Därför att jag vet att om de håller på med idrott så lär de sig samarbeta på ett sätt som inte andra människor lär sig. Synnerhet nu när inte lumpen finns. Många idag har ju aldrig fått jobba ordentligt.
Gjorde du lumpen?
Nej, det gjorde jag inte. Nej. Men jag vet ju vad jag gjorde med mina vänner. Hur bra det var för många av mina kompisar som inte var idrottare. Att det är det enda sättet att de får lära sig bita ihop på skolningen. Och förmågan att förstå att hur olik man än är så är man ändå lika. Alltså, det är ju det som är det stora i fotbollen. Eller idrott och lagidrott eller sådana sammanhang. Att jag menar, folk jag har varit väldigt nära, vi är så olika, så hade vi träffats i några andra sammanhang, man har inte haft något gemensamt. Så att det är en viktig egenskap att lära sig. Sen håller jag borta från mer skit. Trots allt. Så det är mitt näst viktigaste uppdrag med det. Sen om de lyckas bli, om någon av dem skulle bli elitspelare och spela AIK, så är det en sån superbonus. Det är, jag skulle vara så lycklig. Vi skulle väl typ bli den första generationen av 4 stycken i samma, som spelar elitfotboll AIK då, tror jag. Men om inte någon annan hinner före nu. Men det hade varit magiskt. Men jag vet också hur himla svårt det är att ta sig dit, hur långt i steget det är. Och så här, jag brukar säga till min äldsta son, och jag pratar mer nu, han är ju äldre, så jag pratar med honom om mer saker, det blir viktigare samtal att hålla. Men jag brukar säga det, att lika ambitiös som det är med fotbollen, försök vara lika ambitiös med skolan. För att han är duktig i skolan också. För är du duktig i skolan och ambitiös där, så är det en garant för framgång i livet, eller för att du kommer lyckas i livet. Fotbollen är inte det, för det nålsögat är så otroligt. Alltså det är så svårt att se igenom där. Även om du har enorm talang och gör allting rätt, så kanske du inte räcker till i slutändan, eller blir skadad eller någonting. Men de garanterna finns i skolan, så försök att göra det lika noga. Han gör ju inte det för att han tycker fotbollen är mycket roligare. Ja. Men jag försöker pränta in det där hela tiden. Och jag är glad att jag hade föräldrar satt press på mig på skolan att inte vara nöjd när jag kom hem med en 4 i mattebetyg och sa att du kan bättre. Och förstod att inte nöja sig. Och i viss mån kan jag tycka att det trycket borde varit ännu större. Faktiskt. Och jag ska försöka på fint sätt förmedla det. Jag önskar att man hade, eller så var jag bara, titta när det blir en sida och grej. Min syster gick på Viktor Rydberg i stan, gymnasiet. Den studieteknik och det ambitiös som var med sin gymnasietid, jag var inte i närheten av det. Jag kan önska att jag hade lärt mig att studera på det sättet. Eller så var jag bara inte lärbar, för att jag är ju myror i byxorna. när jag gick i skolan, och det är fortfarande lite så, när jag gick i skolan på, alltså efter att sluta spela fotboll, 30-40 minuter, där är gränsen. Mm. Sen måste jag ut och röra på mig. Jag kan inte ta till mig för det. Jag är otroligt skärpt de 35-40 första minuterna. Men även som vuxen så börjar det krypa för mig efter det. Om inte jag får göra någonting då, prata eller aktivt skriva eller göra någonting, agera, så tappar jag fokus. Mm. Sjukt. Så jag kanske är bara olärbar på det sättet. Jag vet.
Vad gör syran idag?
Hon jobbar inom media, kommunikation. Ja. Producent på någon teater på Gotland just nu, tror jag.
Ja. Mm. Ja, och brorsan då, lillebrorsan?
Han är ekonomichef på Gotlandshem.
Jaha, så det är gott, men det blir mycket Gotland där då?
Ja, exakt. Ja, ja. Båda två har träffat Gotland igen.
Ja,
jag gillar Gotland. Niklas, jag har landställd på Gotland.
Har du landställd på Gotland?
Utan att lägga en krona, utan att lägga en sekund arbete på det. Hur fantastiskt är inte det?
Ja, det är...
Jag älskar Gotland.
Har du någon devis du lever efter när du liksom, ja, som du har liksom bak i huvudet när du tar dig an situationer eller när du vaknar på morgonen?
Jag har många deviser.
Ja, får vi höra
några? En som jag alltid säger att jag önskar att jag kan lära mina barn är: sträva efter allt, nöj dig med inget, men så fort du inte kan ha nått det, eller fort någonting blir omöjligt att nå, släpp det och gå vidare. Kan man nå den kombinationen, så tror jag att man blir lyckosam och nöjd i livet. Och det tog mig många år att närma mig det här. Jag är inte där, det är ingen som kommer vara där såklart. Men att samtidigt som jag, för jag har också insett att inte sträva efter saker är väldigt tråkigt, tycker jag. Det är ju mycket roligare att sätta upp mål och försöka nå dem. Och det är nästa grej, man sätter inte upp mål för att nås. Man sätter upp mål för att sträva efter någonting. För att når man ett mål, det är ju meningslöst. Det ska vara ett mål som man nästan kan nå. Det är det bästa. Ja. Men det visar i alla fall att sträva efter allt. Gör allt för att uppnå någonting. Nöjd inte med mindre. Tills det är omöjligt att göra det. Då nöjer man sig med det. Mm. Och går vidare. Så det är, om jag kunde lära mig det, mina barn det, så om de är så nära det som möjligt, då är jag väldigt nöjd. Sen är det ju massa sådana saker som att man alltid ska göra det bästa varje given situation, och det man inte kan göra någonting åt ska man släppa och gå vidare. Jag har blivit väldigt bra. Vi har gått igenom liksom jag har ju fått en extrem prövning, vill jag påstå, med all respekt för folk nu som kommer från krigszoner och sånt som är ju verkliga problem. Men för en normal människa så har jag fått ändå liksom testas lite. Mm. Och det har ju lärt mig då att gå vidare med saker och ting. Nu är det dags att gå, Niklas. Fan,
ja, visst, nu kommer hantverkarna här. Jag tänkte, visionerna då, Martin?
Mina visioner? Ja. Visionerna är att njuta av livet. Kolla fotboll, äta bra mat, dricka något bra vin och ha gott om tid i livet.
Tack för att du har lyssnat på Holmgren möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren möter. På återhörande.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.